Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG.
God morgon och välkomna till Eurotalk Weekend. Det har blivit en liten rokad här i studion. Svanen har checkat ut, han har klivit på ledighet och därför så, jag brukar alltid börja med att prata med dem som sitter vänster om mig och det har varit Svanen, men nu är Jalkebo här, jävla trevligt ändå.
Ja, visst är det. Ja, men det blir en helt ny vy när man sitter där. Jag tror att jag satt här någon gång förra året när Svanen var borta, men ja. Det är kul att vara tillbaka. Fan, jag är taggad. Efter att man vet direkt när man missar ett avsnitt, då är man riktigt taggad. Det är 2 veckor sedan sist.
Ja. Hur är det med dig då?
Jo, men det är bra. Det är väldigt bra. Klart att det påverkas att United krossade Spurs i onsdags. Det var länge sedan man fick en sån här insats.
2-0!
2-0 mot Spurs hemma. Nej, men fan, man har flugit lite på mål. Och nej, men det är bra. Dumt att fråga. Ja. Själv då? Det är inte ofta någon frågar dig.
Ingen bryr sig om hur du mår.
Svanen bryr sig inte, så därför frågar jag dig.
Vad trevligt, wow. Ja. Det är en omtänksam person som sitter bredvid mig plötsligt. Nej, men det är toppklass. Jag mår bra. Jag är taggad inför det här programmet. Det är kul att ha dig tillbaka. Skönt också att Svanen är borta, så man liksom kan få andas lite och liksom...
Ja, man får syl i vädret.
Det gick rykten om att han var lite sliten förra veckan. Hur, ja, han var där.
Han var sliten. Ja. Sen så, han kämpade på. Ja. Och det, jag tycker det var ett bra weekend ändå. Men det är klart att det var påtagligt att Svan haft bättre lördagsmorgnar i sitt liv.
Ja, det är Ten Hag. Han har ju petat Svanen nu. Han får inte vara med idag. En match bara.
Samuel Lindsson. Kul att ha dig tillbaka i weekend.
Ja, sen snackar om petning. Det var ett år sedan jag var här, så att jag har varit runt tränat svårt som fan liksom, på surret och allt sånt där. Sen kommer jag tillbaka nu för att få chansen.
Vad var du sa? Vi hade någon unpopular opinion. Vem var du?
Det var väl att KDB?
Nej.
Verratti.
Verratti. Det var där.
Vad var du sa då?
Nej, men att han inte var världskapsmittfältare eller?
Eller?
Det var ju bara att han var sämre än typ 15 andra. Vad fan vet
jag? Vi var med 15 spelare och Svanen hade ju fått höra det här. Det är därför han, Svanen är ju...
Men det var ju efter den också jag blev petad. Så att,
ja, men det är därför du får en Svanen.
Inte bara chatten, men hela Dobbos tänkte, vad är det för idiot? Alltså. Han får ta ett varv.
Men det gick också lite för bra för Real Madrid. Och du,
senast vi såg så lämnade du studion i Champions League-finalen.
Just det, ni satt och sköter Real Madrid-Liverpool tillsammans.
Jävla
jag är så fint när han går ut där.
Jag är ändå liksom fin och ödmjuk i när Liverpool vinner.
Jag sa ingenting under den matchen. Ingenting under den matchen. Inte ett ord.
Satt sig på lite så här.
Sabri och ödmjuk i samma mening.
Men du hade ju en otrolig watch along går här på. Du såg ju typ alla Real Madrids matcher på då. Alltså, nästan som du har fått fyra.
Ja, herregud. Nästan så att de blir så liksom, vet du, vidskepiga att jag måste tillbaka in när ranka slutspel.
Alltså ingen match var ju så här, du vet, så här bara sista 10 för Real. Det var ju hjärtklappning.
Herregud alltså. Bra content.
Även det om inte vi gör någon match så långs i vår när det är slutspel, då får du komma hit. Tacka på dörren, bara sätta dig in i studion. Det lilla och sätta på
en liten skärm.
Exakt. Jag måste kolla här inne, det är bara här det funkar. Ja, nej, men Peta, du var med i Fotbollsmorgon igår. Du är med i Tiro Libre, ofta med Adam Marcelli och vår liksom La Liga-podcast. Så att, det känns ändå som att du är en del av
det. Vi ringer han varje helg, men han säger att han har ju seriefinal i Superettan. Så han kan ju inte komma hit. Du har ju blivit inbjuden, det kan du inte säga.
Ja, nej, absolut.
Jag men det är Halmstad borta tyvärr, och det är, du vet, ni leder Superettan.
Så jag kanske spelar lite svår också. Så jag försöker trissa upp en slags intresse.
Exakt. Liksom. Ja. Det är egentligen det. Nej, men för alla som inte har koll på det då, du har ju varit i den här studien många gånger tidigare, men som du spelar ju för bra pojkarna i Superettan.
Stort med en allsvensk spelare. De har redan jinxat det här.
Kan alla bara ta lite trädare?
Jag tror att det är trädare.
Sånt öga som kastades nu alltså.
Det måste vara någon liten Östersupporter eller någonting som bara sitter och sular ögonen i studion.
Det är Kalle där ute. Det är hans... Kalle från Växjö sitter och kommenterar.
Det är hans nickname.
Och han är ju Östersupporter, jag säger det. Sular i ögonen.
Kalle håller på Öster. Nej, men och Kalle skickade så upp tabellen direkt, vilket också är lite kul. BP på 53 poäng, Halmstad 52 och sen har vi Öster på 47. Mm. Och det är 3 matcher kvar att spela.
Tre matcher kvar.
Det ser bra ut.
Öster spelar idag mot Örgryte. Örgryte som verkligen behöver ta poäng också. Så att,
och ni har bättre målskillnad.
Ja.
Och Halmstad går ju lite knackigt också.
Halmstad har väl 3 torsk i rad, tror jag. Ja. Men vi får se, jag vet inte vad Halmstad möter. Men de har spelat på hemma nästa, så att det lär de ju.
När de vinner. Men kul, kul.
Mm.
Men förlust för Öster idag.
Mm.
Då är det
minst kryss på tisdagen i och med att det är Brage.
Ja, just det. Mm. Då behöver ni en poäng på sista 3 matcherna.
Oh, ja, I guess.
Ja, det borde bli så.
Att floppa här.
Mm. Och ni skulle kunna klara med 3 förluster om det blir rätt målskillnad då.
Mm.
Och det borde ni också kunna.
Mm, de kanske går in då. Ja.
Men vi kände ju någonting för Örgryte, du och jag, när vi träffade brorsan här i fotbollsmorgon och
David Isaks.
Så lite känner my face. De ska inte åka ur här.
Nej, absolut. Om man, det är något lag i botten som man håller på, så är det väl absolut Örgryte. Det är ju en klassisk
klubb. Jag håller på Östersund.
Du håller på Östersund och Dalkurd.
Ja. AFC.
Vilka ser ni helst kvala då? Alltså, alltså, det är ändå ett lag, ett gäng.
Eller ner.
Ner.
Du menar så vi vill ska hamna på kvalplats? Ja.
Okay. Vi är ett litet tröst där nere. Det är ju tajt.
Jag har inte analyserat kval neråt till Superettan.
Nej, men om ni ser tabellen så här.
Det jag har ingen relation till Norrby.
Nej. Kan de får göra det. Ja, ja.
Det går bra för min del. Annars är det ju ganska stora.
Alltså Västerås gillar mig ändå. Jag har en kompis som jag åkte en del på United med. Som är så här, en i det här gänget som under pandemin åkte och hyrde balkonger och körde away matcher. Så jag är ändå en relation till Västerås via dem. Är Kalle Karlsson kvar eller?
Ja.
Har de undan mig ändå lite. Han var jag tid att läsa hans blogg bort på Eurosport tror jag. Ja, när han skrev om Premier League-podd. Så Kalle Karlsson, Västerås. Men fan, Gisöd. Fan, det där är ändå klubbar. Örebro, ner med skiten.
Norrby och Örebro, det tar nyhetsmorgon.
Men Örebro är det lite...
Ja, men det är typ Pekings största rival.
Ja.
Och även om jag inte håller på Peking så jag måste ändå ta sig in lite i,
ja,
i
stadshatet. Det är klart.
Ja.
Annars, Jönköping södra. Känns lite...
Fin arena. Ligger
otrolig gräsmatta. Mm. Alltså bäst i
Södra. Okej, men då kan de få kvar på grund av bra gräs.
De har ju en ny arena där som har... Alltså...
Det är plastgräslagen där nere. Dalkurd, Östersund, Örebro.
Ja.
Västerås får så.
Så. Spikar vi fast det då?
Mm. Ja. Så. Måste jag även nämna att mitt tröjval idag är extremt utstuderat efter din usla take på det här målet.
Men det
vad sa du om målet? Jag tänkte det var
här ser man att han här ser det ut som att här har han inte träffat bollen med fot.
Precis, bollen ska vara där.
Ja, exakt. Bollen ska vara här nere.
Ett av världshistoriens mest överskattade mål. För att träffa B-skyttet.
Alltså jag tycker det är otroligt snyggt. Det är
alltså, nu ska vi lugna oss lite med exakt vad jag sa. Jag hade en lista på överskattade fotbollsmål. Och då var det mer bara för att jag sa att jag tycker att det ser ut som att bollen träffar benskyddet. Alltså så att det är ingen ren träff. Och då blir det lite mer
naturligt. Axel hade med 2 av mina favoriter genom alla tider. Zlatans klack mot Italien och det här.
Tycker du klacken också är överskattad?
Ja, det tycker jag.
Du vill jag tycker det. Jag ska inte dra
det igen. Vi går inte in där igen.
Men förra veckan körde jag underskattade istället, så då blev det lite glada. Men då var inte Jelkemo här, men då hade jag ett Van Persie-mål i United med till exempel.
Ja, men det är det när Chippen kommer andra boll. Det är otroligt.
Rooney's liksom lång boll så drar han till på volley. Den är galen.
Smörade lite då för Jelkemo. Smörade lite för att han ska komma tillbaka.
Så här. Han har inte sett det, så det var helt onödigt.
Jag ska kolla. Smörade för hela chatten kan jag säga.
Det var en bra lista.
Jo, men var lite smörig.
Det var, ja, men behövde få tillbaka lite kärlek. Allt hat jag fick efter.
Något för töntigt jävla Napoli-mål. Var ju med, garanterat.
Nej, det var det faktiskt inte. Ja, det var lite mer så här kreddiga mål. Det var ett lite bortglömt Zlatan-mål. Det var ett mål från Eduardo, gamla kroaten, spelade i Arsenal. Kommer du ihåg
honom? Just, ja, som bröt benet.
Yes, han har ett sjukt mål som jag tycker är...
Martin Taylor tror jag gjorde tacklingen mot Birmingham.
Ja.
Fin kuriosa.
Ja, bra kuriosa. Mm. Det är mycket bra. Mm. Eminem tröttnar på att jag sitter och tycker. Okay, jag drar
direkt bara. Alltså Eminem, man vet att han börjar bra så här. Trötta superettan i första kommentaren och sen den här till Axel. Eminem är tillbaka.
Eminem kan vara lite stingslig.
Ja, men alltså, är det inte så här alltså, då tänker man så här, då måste han ju vara sjuk eller hon var sjuk. Så det där, men nu vet man att han lever. Det är bra.
Ja.
Känner vi igen.
Ja, så är det. Jag tänkte bara, vi ska röra oss vidare till vårt körschema och ta upp vad vi ska prata om. Men ni vet ju att jag pratade om höjdpunkter. Att så här, fotbollshöjdpunkter där man går in och kollar highlights. Och att jag störde mig på att man börjar med avsparken.
Ja.
Jag har ju börjat tänka på det här.
Ja, men vet du vad jag såg häromdagen då?
Berätta.
Då gick jag in och så skulle jag kolla höjdpunkter. Jag tror att det var från Allsvenskan. då det första som händer, det är att man får se gubbarna i spelagången. Så nu har de, det känns som att de har lyssnat på Weekend och bara för att provocera ett extra så har de lagt till spelargång, avspark, sen kommer höjdpunkterna.
Det är inte omöjligt.
Nej.
Jag stämmer också på en sak med highlights, men det är helt annat. Det är att de har typ 6 repriser i vissa så här hemsidor på målet. Det är så här, vad fan händer? Du visar målet, en repris, går vidare. Det är så här, 10 minuter långt highlights-rep. Men det är 6 repriser på samma mål. Man vinklar så här. Ja, exakt. Om inte mitt egna mål. Visa hur många repriser där. Men alla andras mål. Alltså, visa en repris, sen är det nog. Jag vill inte sitta 10 minuter och kolla på samma mål.
Det hade varit kul om du fick klippa ihop BP:s höjdpunkter. Ja. Så får skott utifrån, strax över. Så här, 4-5 olika vinklar.
Sen lägger man till så här,
exakt, du lägger till ljud, ja. Ja. Stora applåder, river ner applåder på Grimsta. Ja, men det var bra, jag ville bara ha det sagt. Så att, tänk på det.
Jag kollar inte highlights längre, jag bojkottar dem.
Du bojkottar dem? Ja. På grund av det?
Ja, på grund av det.
Bra. Uppskattar
tydlig markering, bra.
Mm. Ja, nu då, så tar vi och tittar på programmets hålltider. 0-0 är det dags för veckans snackisar och senaste nytt. Och sen så klockan 10, ATG Big Nine. 10-10, då är det trekampen och då har vi ett nytt moment igen. Svanen, jag vann ju trekampen förra gången.
Gjorde
du? Ja. Vi hade ju ett nytt moment där vi spred upp röster. Och så skulle man trycka på knappen och säga vem det var som...
Så ni kör snabbast på knappen när jag är borta?
Ja, vi gjorde det.
Det var så värdelöst, Hjälpmod.
Var det här Kane med eller? Han är ju en klassisk sån röst.
Nej, han var faktiskt inte med.
Det är ruggigt svårt. Jag kommer ihåg, jag var med i en United-podd under pandemin som körde en quiz-tävling. Alltså så här, typ quiz-aleta fast med bara United-frågor. Och jag så här, var självsäker. Jag kommer kunna alla. Mm. Det var svårt. Alltså.
Det är svårt.
Helvete vad svårt det var.
Men det var alltså,
problemet med det här var, man hade fått höra 10 sekunder och så hade man fått gissa. Ja. Här var det snabbast på knappen.
Jo, men det är kul.
Så man hörde 2 sekunder, sen hörde man bara det här.
Jag älskar ju snabbast på knappen. Sen kan jag inte bete mig.
Man hörde inte ens vem det var som pratade. Det var ju inget tävling.
Jo, det räckte ju uppenbarligen. Jag fick en sekund, tryckte.
Så här så. Hade
rätt.
Ha.
Och så Axel som hade skrivit listan.
Får jag bara säga en sak, Axel? Det går i rykten att jag bara sålt en andel på Big Nine. Jag är steket nu.
Är du steket nu?
Ja, alltså, du och jag fick 8 rätt senast.
Ja, just det. Det var vi. Ja, för du har haft en kall period innan.
Ja, men folk får ju gå in. Leverera lite.
Jag hade bara ryggat det resten. Jag vet att... år. Jag hade bara ryggat det.
Det är klart.
Guden är... Det är där i slutsåld sedan länge. Såklart. Sabri av någon annan del.
Men hur kan man göra det när man vet att han kommer spika Chelsea idag? Alltså, det är dumt bara.
Jag tror faktiskt inte att Kalle har spikat Chelsea. Men vi tar det med när vi ska prata på innan. Men trekampen i alla fall. Det är ett nytt moment. Och jag vet att det är Sabri. Du har plockat fram det här. Du har inte liksom tagit fram frågorna. Men du har gett förslag till redaktionen att kan vi inte göra det här som ett moment i trekampen. Och det ska vi göra då. Så du kommer förklara
det lite
närmare sen.
Det är ju 5 plus på förhand. Och så får vi...
Det är också ett sånt där moment man kan få jättemycket poäng i om man är stark.
Är det som det där
men
som
du kör? Nej, 10 poäng. Din tärn, du har inte skrivit frågorna till honom.
Nej, det är klart jag inte har gjort.
Men alltså, det känns ju som att vi där inne och petar med någon
fråga. Men Samuel, jag kan skriva frågorna. Jag hade ändå inte vunnit trekampen här ändå. Med facit.
Du hade kunnat sitta
med facit. Jävla iskall.
Har du vunnit någon?
Ja, jag kommer före dig många gånger.
Det var inte det jag
frågade.
Det när det var karriär och det här, då var jag lite starkare. För ibland tog jag den på 10 och så höll jag bra liksom.
Min brorsa hade en gång när han skrev ett prov i skolan, så här, i högstadiet. Så låg det ett facit, han satt längst fram. Och så låg det ett facit framme på liksom, lärarens bord som han kunde se. Men han ville ju inte att det skulle verka misstänksamt att han hade alla rätt. Så han svarade fel på vissa medveten. Och då fick han bara VG. Så
svagt
tillgång till facit, men bommaren vet för att det inte skulle verka misstänksamt. Det är bra gjort.
Ja, starkt.
10.40, då är det Jalkemo som ska köra Sometimes Maybe Good, Sometimes Maybe Shit. Mm. Det är Svanens moment som han, men han har ju varit ganska kall när han har kört sina.
Ja, men det har varit ganska platt. Ja, så här, men skickar upp en video på Gurra och bara så här, ja det är bra. Det är Gurra som ska credden där.
Verkligen.
Alltså det bästa är när det här, och det slutar med en politikdebatt här inne som inte varit asbra. Chatten gick igång på det där.
Ja, just det.
Med den här fotbollsfientliga moderaten som jag trodde tillhörde ett annat parti.
Ja,
och då gick chatten igång.
Ja.
Men det är väl typ
Svanen har inte lyckats träffa rätt riktigt.
Nej,
men
jag höga förväntningar.
Ja.
Och kan bli en liten diskussion på den ena. Så det hoppas jag att vi tycker lite olika.
Mm. Kul.
Bra, intressant. Mm. 11.00, då ska vi prata lite om helgens stormatcher. Vi har ju Real Madrid mot Sevilla till exempel. Känns ju kanske som att Real Madrid skulle kunna vinna ganska komfortabelt där, men i alla fall en stormatch.
Ny tränare, får vi se att de kanske har ny energi, nya idéer. Vi får det se.
Exakt. Låter avpeppad.
Nej, det ska bli så kul. Det är ju väldigt många bra matcher.
Du lät fan inte som att
jag ville tona ner Real Madrids potentiella framgång här för att inte slänga ögon som det kastas där
ute. Det är mer som att det här är den sista matchen jag kommer kolla på helgen.
Nej, nej, absolut inte. Den sitter jag spikar framför.
Nice. Bänk. Chelsea United har vi också. Och sen så, när Svanen inte här, ska vi bara hoppa över Serie A, eller? Ja.
Men det är det där, Udinese Torino?
Nej, det är faktiskt Roma-Napoli.
Ah, det var
derby de la Sole. Heter det så?
Nej. Är det Roma-Napoli?
Ja, ja, ja. Eller? Solens derby.
Ja, okej. Okay. Ja. Då så.
Ja, ja. Jo, hallå. Nej, nu blir han stolt över mig.
Ja, förmodligen.
Alltså, jag har hört derby de la Sole, men ja, det kan inte det. Det. Så får du applåd.
Chatten får hoppa in.
Tänk om jag har fel.
Ska jag googla?
Hoppas nästan att du har fel. Hoppas det är Juventus-Napoli.
Sole. Det är Roma mot Napoli.
Såja.
Bra.
Det kan det, ser jag.
Andiamo-stolen. Här är jag. Här är jag.
11.30 så är det chattens halvtimme. Då så ska vi se vad chatten har och erbjuda vad chatten vill att vi ska diskutera i studion.
Kanske att jag har en unpopular som kliver in där 11.30.
Det beror på om chatten levererar eller inte.
Ja, precis.
Vad är liksom, okej, så om chatten inte levererar då kliver du in och tar tag i
det. Vi får känna på den lite. Mm.
Okay. Alltså om det är så här frågor, om frågorna liksom i chatten är hela tiden, ska jag byta in Saka eller Foden mot Trossard, då kör vi den, för det orkar vi inte.
Nej, vi kan ta fancy-frågorna, nu är det ju den klockan 12 i FPL, så då kan vi ta fancy-frågorna kanske så här 11.50, alltså 10 minuter där, exakt. Men första 20 minuterna kan vi hålla oss ifrån.
Men en fråga, fancy-frågorna. Går fancy-frågorna mot Sabri bara, eller ska ni vara med, och, eller ska vi alla vara med? Och...
Jag kommer skicka dem till Sabri, det är Sabri som är FPL-gudar inne just nu.
Jag bara kör. Blundar och klickar.
Ja, vi kommer ju dessutom, alltså vi har ju lite chattens halvtimme på slutet, men vi ska också prata fantasy och ATG's fantasy ska jag säga. Så
just
vi
har eftertal.
Ju, sorry, eftertal, men precis, ja. Vi har ju skapat en egen liga bort hos ATG, så att vi kommer komma med på det.
Vi går in på det när vi snackar lite Big Nine också. Så.
Exakt, men det är kul och det är för de som har haft lite tuffare då, Samuel, som det är ju bara Sabri, eller jag älskar både går ju starkt också. Men då kan man i alla fall, det är som ett sidospel där man kan köra fantasy och sånt. Och då är det bara per omgång. Så det blir inför den här omgången bara. Så det är kul också. Ja, vi pratade förra veckan om att vi skulle ta ut power rankings. Världens bästa, för vi kom in på så här, Svaren sa typ att Napoli är världens just nu bästa klubblag. Och då sa väl vi andra att, eller kanske för två veckor sedan, sa vi andra att går att säga det. Manchester City måste väl ändå hålla som värdet.
Alltså om Napoli hade mött Manchester City hade ju inte Napoli vunnit.
Det kände inte känslan,
nej. Nej, fast Napoli som sagt just nu är väldigt, väldigt, väldigt
bra. Men det känns som också att de hade slagit Napoli.
Ja, jag tror det.
Men då har vi fått, och det är du som har fått ranka här.
Ja, är det bara jag? Jag trodde vi alla skulle.
Nej, så idag så är det faktiskt du som har fått ta fram världens just nu bästa klubblag. Så tänker vi att vi följer upp det här varje vecka och så får vi se om det ändras baserat på hur de har gått i sina ligor och så vidare.
Så jag hoppas att du såg Fred i onsdags. Men alltså Ballon d'Or delades ju ut i söndags.
Ja.
Eller när var det måndags typ?
Jag vet inte exakt.
Skitsamma, nyligen. Ja. Ingen spel, alltså leder Fred Ballon d'Or-listan just nu?
Det gör han väl.
Ja, men det måste han göra.
Men sen fick jag en fråga också, jag vet inte om jag ska avslöja att ranka världens bästa spelare idag. Och då skickade jag in en lista. Mm. Men sen fick jag också omgöra om den, om vet du, jag hade redan ut Ballon d'Or, alltså som var nu. Så att jag fick två olika, fast jag tror bara den som kommer räknas. Förstår du vad jag menar?
Ja,
jag tror det. Är ganska olika på vem som är världens bästa spelare idag
just nu och
vem som borde vunnit Ballon d'Or.
Är det en klubb att ta upp nu eller är det flera?
Fem.
Vi ska prata...
Fem klubbar?
Ja. Vi har ju en lista på världens just nu fem bästa klubblag.
Nej, men det är bara den mest välmående klubben, trodde jag att det var.
Ja, då kanske vi har haft olika tankar och definitioner av det, men
du har ju fastnat på Svanens jävla rant om Roma, att det är världens mest välmående klubb.
Ja, ja. Är de så välmående
då? Nej, inte längre. Men när Dybala presenterade sig för
780 000. Mäktigt.
Ja, precis.
780 000.
Det är som Djurgården var nere i Odessa, vad heter det?
Och där säger jag tror inte vi sa någonting om välmående. Jag tror vi pratade om de som är bäst just nu. För det var ju det svaren sa, att Napoli är bäst just nu i världen.
Välmående, det är ju lite skitsamma.
Ja, välmående är ju inte...
Det
ska också säga, jag vet inte riktigt hur min lista ser ut, men jag hade Napoli med ett tag. För tänkte att de är stekheta. Jag vet inte om de kanske är med.
Välmående är ju för sig också en ganska kul lista som vi skulle kunna göra. Bara för att då, så här, då skulle BP kunna vara med.
Om ja, det är absolut. Så att, vi mår ju bra.
BP mår bra, ekonomi under kontroll, alltså sådana grejer. Då får man leta lite. Hittar någon obskur klubb på den, då måste vi ringa upp Erik.
Och tala om BP, jag måste bara säga det här. När jag lyssnade på, det var fotbollsmorgon, när Amadeus var med. Och de pratade om hans efternamn. Och så här, man är uppvuxen med, ja men om vi tar hans pappa som har det efternamnet. Runa Sörgard har man alltid hört. Och när han säger, ja men Sörgard, det är, han är ju Sörgård. Alltså han heter ju det. Men han, alltså det har bara blivit Sörgård för att det jag sagt. Och han orkar inte, men han heter ju alltså Sörgård.
Exakt. Mm. Och det är inte heller med R som...
Sörgård.
Exakt. Men Runar är ju Runa Sörgård. Har ju alltid varit i svensk media. Men det är fel. Jag bara slå ner det här. Det var stor grej.
Mäktigt.
Jag tror att det var många som fick upp ögonen för
kan
det här.
Kan vi komma fram till den här listan nu för att se vilka pissing han har tagit med?
Sabri.
Ja.
Vet du vem Runa är?
Har du vaknat fel sida där?
Nej.
Nej, jag kan ju säga så mycket som att Liverpool inte
är med. Nej, liksom. Det är klart att de inte är.
Två raka. Nolla.
Ja, ni är på gång.
Ja, ni är på gång. Ni är på gång. Vi är på gång listan.
Vi får se om vi hittar in i välmående och alla möjliga listor. Men vi börjar med att Samuel har fått topp 5. Ja. Just nu bästa klubblagen.
Napoli med, sa du det. Fan, det är ju spikrätt på det.
Sen har vi Ballon d'Or med där uppe i hörnet. Men det behöver vi kanske
inte. Nej, det, här inte.
Det har ju ingenting med att göra egentligen. Nej,
men den kommer senare.
Ja, precis. Okej, berätta hur du har resonerat här då.
Ja. Mitt kära Real Madrid kanske inte kommer som en skräll för någon. Men å andra sidan så har de inte förlorat i år. Och man vann nyligen ett eller klassiker också. Ganska övertygande tyckte jag.
Säger mer om Barcelona.
Det kan göra ju i sig också. Men man går rent i... Eller rent. Ja. Man är inte förlorat Champions League heller. Väldigt bra säsongstart. City tar jag som tvåa för att de går ju också bevisligen som tåget. Men torsken här mot Liverpool och man har väl något kryss innan eller? I två. City 2.
Ja.
Gör att man inte tar sig förbi Real Madrid. Napoli stekheta, leder Serie A. Smiskar på Ajax, Champions League, också ruskigt heta. Arsenal, Premier League-ledarna, de ska ju självklart vara med. Tycker också att de ser väldigt, väldigt fina ut. Jag tror som sagt verkligen inte att de kommer vinna Premier League, men just av idag så är de ju... En topp 5-klubb kan jag säga. Och sen Bayern München som går lite hackigt i ligan.
Men, ja, varför de är?
Därför att de har nu tre raka, sen så går de jävligt starka Champions League. Och man kanske måste sprida ut sina klubbar.
Ja, men Union Berlin är väl ett bättre lag?
Det är klart inte.
Det är klart inte. Det är ligan med fyra pinnar.
Ja, men det är klart inte. Alltså Bayern München är med för deras Champions League-framgångar i den relativt
tuffa. Och leder väl den där Europa League-gruppen också.
Ja, och vad är det för?
Visst, vi skriver klart Arsenal i fyra här också. Det är kul att Arsenal alltid hittar en fjärdplats.
De kommer ju komma fyra. De kommer ju komma fyra.
Ja. Där är min lista. Vad har ni för mothugg?
Alltså det intressanta med Real Madrid är att man lätt tänker att så här, nej, ska de verkligen vara där? Men det finns ju ingenting som säger att de inte ska vara
nej,
där.
De är ju obesegrade i år. De har nyss en klass. Vet, liksom. Ja, men det är inte så mycket att gidra om egentligen, eller? Nej, alltså, det... nog att jag är Real Madrid-supporter och folk tycker att jag är... Inte alls här objektiv, men om man inte har förlorat i år i en av de tre största ligorna och i Champions League, då måste man vara ettad.
Det är väl typ, argumentet emot skulle vara kunna att, eller kunna vara då att...
Såhär, man är inte vilka... ett bra lag,
nej, men jag vill. Men alltså, faktiskt, inte, det var inte det jag skulle säga, men just ett Barca som fortfarande på något sätt håller på att leta lite efter vad de ska vara för någonting. Och uppenbarligen är ni bättre än Barcelona.
Sorry.
Det säger jag.
Skadeskjutet
Barca. Ja. Skadeskjutet Barca med så här mittbackskris.
Hör, lägger vi
till. Bra där, tack. Men till exempel lagen i La Liga, Atletico Madrid har inte varit särskilt bra. Så vi har haft en kris. Det har varit en ganska svag La Liga inledningsvis.
Absolut.
Och sen i gruppen i Champions League, vilka har ni haft där? Ni har haft Shakhtar.
Ska vi se här.
Har du...
Fan, jag tänker bara på Shakhtar nu.
Jag kommer bara på Shakhtar.
Celtic och Leipzig.
Ja, nej, det är det inte.
Som vi har nu, jo.
Är det Celtic? Ja, du sitter med den där uppe. Ja, bra. Ja, det är en svag grupp. Men vi går likväl så har vi inte torskat. Vi kryssar ju borta mot Shakhtar här precis. Tuff borta match i Polen. Rudiger gjorde mål i sista minuten.
Nej, precis, men det är väl det emot. Att det är en ganska svag Champions League-grupp och La Liga har inte varit jättestark i åren.
Men obesegrade fortfarande i både liga och cup.
PSG måste vara med.
Nej.
De är också obesegrade.
Ja, men spelar en skitliga.
Ja, men vad fan, hur mycket bättre i tyska ligan alltså?
Jo, men det är väl rankas högre.
Va?
Rankas högre, tror jag.
Ja, men PSG, de är också obesegrade.
PSG hade absolut kunnat vara med.
Leder sin grupp.
PSG hade absolut kunnat vara med. Jag har väl bara något
slags... Bayern leder ju inte den där pissligan, så...
Nej, det gör, så det gör de inte. Men jag kollade faktiskt innan jag tog ut Bayern på den här. För jag hade först Kalles Chelsea med som femma. För att jag är Graham Potter-gubbe. Och de har ju onekligen gått väldigt bra sedan han tog över. Men så tänkte jag så här... Tråkigt med 3P-lag. Jag får väl sprida ut det. Men PSG absolut.
Alltså, det är svårt där. Napoli, alltså så här. Skulle Napoli och PSG möta sitt dubbelmöte idag?
De har inte vinner ju PSG.
Exakt. Mm. Men man måste ju ändå ha respekt för Napolis, vad de har gjort den här säsongen. Så det är så här svårt, för jag håller ju PSG som ett bättre lag egentligen. Så det är svårt att göra de här listorna på ett korrekt sätt. Så man går på vilka man tror skulle vara favoriter. Sen, jag tycker att Manchester City är överlägset världens bästa fotbollslag. Jag tycker det, alltså sättet de spelar fotboll på, sättet de har fått in världens bästa fotbollsspelare på just nu för att komplettera det redan bästa laget. Jag tycker att man är överlägsna.
Men hade de mött Real Madrid, då hade det inte varit överlägset fördel City.
Möttes ju
ganska stora favoriter.
Ja, men alltså, det sa man ju förra året också.
Jo, men spela om den matchen 100 gånger och ni vinner 2.
Det får vi aldrig veta.
Det är bland de största rånen som någonsin har skett.
Men det är ju... Tänk att råna sig förbi varje seger i Champions League och vinna titeln. För vadå? Femte gånger på 6 år eller? Har vi några motbud?
Jag tycker inte det där argumentet, det faller lite platt. Vadå? Det är en fotbollsmatch som spelas, den spelas i 90 minuter. Om du är dålig i 10 minuter och bra i 80 och förlorar... Säger mig ingenting.
Jo, men nu är vi på den där grejen att alla som vinner är bäst hela tiden. Den är ju så här...
Alltså, det är mentaliteten. De gjorde det match efter match
Men hade
det
varit, ingen säger emot.
Hade det varit en enskild match här i att... Okej, vi möts en gång. Men det här är ett helt Champions League-gruppspel. Ett helt Champions League-slutspel. Alltså, man kan...
Det är klart att en mental styrka... att göra det Real Madrid gjorde förra året. Men det är ju fortfarande den sjukaste vägen till en titel.
Absolut, det kommer vi nog inte se.
Spelar man om de matcherna mot PSG, mot Chelsea och mot Manchester City, alltså finalen mot Liverpool, alltså Liverpool är bättre motskap. Alltså här, jo, Courtois är bra. Men det är framförallt de tre matcherna och de lagen man möter. Men det är så svårt.
Men alla
också.
Lag de möter på vägen dit är bättre än Real då, eller?
Nej, absolut inte.
Nej, men
Manchester City är bättre. Och sen så här ska man jämföra. Manchester City är överlägset bästa ligalaget, medan Real Madrid kanske är ett bättre kupplag. Vad ska man liksom, när man pratar världens bästa lag, ska man prata kupplaget, ska man prata ligalag? För mig är ju ligan det största. Alltså så här, laget som är bäst över 38 omgångar, och där håller jag Manchester City som är överlägset bäst i världen.
Och för mig känns det största. Men du ska också säga så att nu är ju verkligen Premier League konkurrenskraftigare än vad liga är för tillfället. Men man är ju fortfarande obesegrad i ligan. Man har ett kryss och resten vinster då. Så att oavsett vad så håller jag dem som heter idag.
Det är ju uppenbarligen, det är så sjukt med Real Madrid, för så satt jag ju kände också de som inte gillar Real Madrid, att så här, varje match bara så här, det här är så oförtjänt. Men sen efter ett tag, så det finns ju ett mönster i det såklart, för att det är ju just den aspekten att vinna fotbollsmatcher, det är ju också en styrka att faktiskt ha den mentaliteten, och det pratade vi väldigt mycket om i våras när de gjorde det. Men för när man ser de här dubbelmötena som du nämnde, det är mot Chelsea, det är mot PSG, det är mot City, alla upplever man, här borde... Det är ologiskt att Real Madrid kommer ut och går vidare här.
Absolut.
Men de gör det. Och de vinner också finalen. Där de också känns som att de är sämre laget liksom under 90 minuter. Så det är ju uppenbarligen någonting som Real Madrid har. Som väldigt få, om ens något annat lag, har. Mm. Ja, förmågan att vinna matcher när de kanske inte ser ut som de bästa
laget. Där sitter ju väggarna. Det är ju mentalitet de har.
Men å andra sidan, då är det PSG emot. Eller annars listan okej, eller? Alltså,
jag vill bara förtydliga. Ja, det var inte så att jag menade helt att tyska ligan är mycket sämre än franska ligan. Men Bayern borde ju promenera tyska ligan på samma sätt som PSG promenerar
men
franska
ligan. Men det tror jag att i slutändan har...
Det kommer bli så i slutändan. Det är bara just idag så här.
Nej, men jag tror att jag kvoterar in dem lite där för att jag vill ha någonting annat än stora ligorna. Och PSG är lite... Jag är lite...
De är tråkiga att ha med, men de mår ju bra.
Det rör mig ingenting, PSG, alltså.
Nej, det gör det.
Rör mig ingenting.
Men samtidigt, det är liksom...
Förutom att jag gärna hade spelat där.
De gör en sexiga tröjor i stad.
Det är lite spridda skurar här i chatten angående den här diskussionen kring Real Madrid i...
Skulle Real komma topp 4 i PL är en fråga? Nej. Är det en seriös fråga? Det kan inte vara.
Sjua kanske? Ja.
Klart det är starkt av Real Madrid att vinna Champions League, men det går heller inte bort sig från att de hade årtusendets flyt. Håller med Jalkemo och skriver Matti Goll, medan andra inte håller med.
Nej. Flyt och flyt.
Men ja, det är väl en rimlig lista, men det är också lite kul när man kollar på det på det här sättet, för då är det alltså så att Arsenal skulle slå Bayern München enligt den här, och om de skulle möta oss så hade man ju såklart haft Bayern München som favorit.
Som favorit, ja. Alltså, just som idag, alltså Arsenal känns det, alltså jag tror inte, det är svårt att säga, men jag tror att Arsenal-Bayern München är ju en tajtare match än Napoli-PSG, om vi ska vara helt ärliga. Det är inte vad jag tror på förra.
Jag tror att Arsenal kommer tappa.
Men du tror att de tappar utanför topp 4 eller vad är tappat?
Nej,
alltså att de inte vinner är väl självklart.
Nej, men alltså de är favoriter att sluta topp 2 just nu, men alltså så här, din överprestation, din dopad prestation, för så här bra är han ju inte, och man har haft extremt mycket marginaler med domslut med sådana aspekter. Arsenal har gjort jättebra. Jag har jätterespekt för det här att jag har bort i Arsenal. Jag tror att man kommer bli bättre och bättre varje år, men så här bra som man visar i Premier League just nu, så bra är man inte.
Jag såg intressanta siffror på bara Gabriel Jesus att han behöver typ 1,83 i XG för att göra ett mål. Mm. Alltså han behöver extremt mycket chanser för att vara effektiv. Om man tittar på typ en Haaland som verkligen inte behöver någonting att göra mål. Hade man fått upp hans målskytte bara i liksom antal chanser till antal mål, alltså konverterat det, då hade man ju gjort, alltså jag tror de hade gjort, jag tror han i sin ligakarriär har varit 20 mål till, bara om han hade satt de chanser han ska sätta. Så där har man ju fortfarande, om man lär honom på något sätt att sätta sina chanser, då har man ju fortfarande ett sparkapital som är enormt. Men ja, jag vet inte. Jag tycker att Arsenal har gjort jävligt bra. Och jag är faktiskt en av dem som verkligen ogillar Arsenal-supportrar. För att deras stora mun på Twitter. Men jag tycker de har gjort väldigt bra. Då förtjänar de vara där.
Ja, men det är, vi kommer följa upp där. Och så får vi se...
Nu kommer de. Nu kommer de.
Har man hört det mullra där ute?
Marginaler. Vart fan då? Nej. Fått ett felaktigt trött. Sen fick ni en felaktig straff mot Liverpool. En offside-linje som inte hade en vinkel att dras. Sen fick ni en missad straff och en felaktig straff borta mot Leeds. Sen inte förtjänar poäng. Men de tre senaste matcherna bara nämnde jag nu. Men inga marginaler. Nej. Sen, gjort det jättebra. Vill förtydliga.
Ja, fy fan.
Vill förtydliga.
Det är kul att trycka på dina supportknappar tycker jag, när du går igång sådär.
Ja, men jag vill ju försöka balansera ut den här, alltså såhär, egentligen vill jag ju provocera mer än vad jag gör.
I Premier League-podden Big Six som du gör med Jesper Hoffman, där kan du få vara liksom lite resonlig och lugn och prata om Premier League. Men här vill vi ha den här hjälken.
Jag vet, men då hatar ju de mig när de sätter på podcasten sen. Det är där jag vill undvika. Jag har ju byggt upp mitt varumärke lite som någorlunda neutral.
Någorlunda seriöst.
Sen förstör jag allting här när jag bara sitter och trycker till alla.
Varje vecka bygger upp det och så raserar du det i weekend. Ja. Vackert.
Skulle du säga något? Nej, jag är klar. Det är väl inte upp så mycket. Så att, jag är nöjd.
Vi följer upp det nästa vecka så tar vi fram en ny lista. Kanske ser likadan ut eller så har det hänt någonting som förändrar.
Jag löser listan. Det är nu nästa lista. Ta bort Real Madrid helt.
3-0 på Stamford Bridge ikväll så vet ni vilka som ligger här uppe. Vi är tillbaka!
Nu hoppas man ju bara Graham byter formation 22 gånger i första halvlek och så 3-0.
Framförallt om Southampton skulle gå och slå Arsenal. Då tillhör Arsenal ur listan.
Ja, den som gör listan nästa vecka får ju...
Det här är väldigt färskt.
Kalle, jag glömde saken när jag skickade in min Ballon d'Or-lista. Lisandro Martinez etta. Kan du ändra om det? Det var någon som påminner mig i chatten nu.
Okej, nu går vi vidare och vi ska prata lite om Ballon d'Or som du nämnde. För att Harry och Kalle bad oss ta ut våra topp 5. Alltså Benzema vann ju Ballon d'Or nu i veckan. Då, och det här är ju baserat på... förra säsongen. Så att man får ju ha med det liksom i åtanke när man plockar fram sina namn. Jag till exempel hade ju gärna skickat in Messi som på första plats. Men det hade blivit lite oseriöst.
Han var alltså, inte topp 30, va?
Det är ju sjukt, såklart. Men han var liksom inte ens ett val att göra, så att säga.
Jag hade Messi på min första lista som jag skulle ta ut. För då trodde jag att vi skulle ta ut de bästa spelarna idag. Och då hade jag med honom på min lista. Men han är ju såklart inte med på en Ballon d'Or-lista som kommer komma upp här.
Nej. Och då är det alltså säsongen 21-22 som det handlar om. Ja, men och vi, då har Kalle och Harry slagit ihop alla våra röster och gjort en gemensam lista. Då. Så då ser vi hur studion, hur liksom bara då listan hade sett ut om studion hade fått dela ut det. Så vi tar och tittar. På hur det ser ut, Eurotalk Weekends Ballon d'Or-lista. Och då har vi Benzema, ohotad första plats. Så att det är uppenbarligen rättmätigt att han fick Ballon d'Or enligt Eurotalk Weekends-studion. Sen har vi KDB.
Salad, alltså vad fan händer?
Mané, Lewandowski, Salah, Modric, Vinicius, Courtois och Haaland hittar in med en finne.
Helt felaktig lista.
Ska jag bara berätta här hur det funkar då? Alltså när vi fick ta ut våra topp 5, den som man satte på första plats fick då 5 poäng. Vilket innebär att vi är 4 stycken som har tagit ut det. Och Benzema fick allas femma. Så vi alla hade Benzema högst och därför var han 20 poäng. 5 gånger 4. Så att om man satte KDB på en andra plats så får han 4 poäng och så vidare.
Jag signar ju ut från den här listan. Det är bara en spelare som är på den positionen som jag la. Så
det, och vem är det? Det är Benzema.
Det är Benzema. Alltså, De Bruyne, tvåa. Alltså, grabbar, vart var det i förra året? Vinicius Junior är solklar tvåa på den här listan.
Jag hade
Vinny Junior...
Fan, det är så sker. Alltså, är det någon Real Tirolibre Madrid-podd eller vad?
Så här.
Men Jelko, du har väl aldrig kollat på en match någonsin som Real har spelat. Och när du gör det så är det bara att de har tur. Alltså, det blir pinsamt när du inte kan ta med. Courtois
så
var ju bäst i världen.
Topp 3 ska vara Benzema, Courtois och Vinny Junior.
Nej, Courtois ska vara tvåa. Sen så säger inte Vinicius någonting.
Modric 4 också, va?
Jag hade Vinny som tvåa. Dels för att, okej, han kommer tvåa i poängligan i La Liga. Han vinner La Liga. Han kommer trea i skytteligan i La Liga. I Champions League är han bidragande i varje slutspelsmatch. Varje slutspelsmatch gör han poäng ända fram till finalen. Avgör som finalen. Han också avgör. Han vinner La Liga, han vinner Champions League.
Vänta, han tar sitt Brasilien till VM.
Ska Kevin De Bruyne då, som jag tycker är bra ungefär i 6 månader den här säsongen, ligga tvåa på listan för att han vinner Premier League? Eller?
Och går, vad gick de till? Så var det semi som de rakt?
Semi.
Så att, semi så jag
vinner Premier League och kommer
till... Jag har han på topp 5, men jag tycker inte att hans år är bättre än Vinicius.
Jag har också en topp 5, ska sägas. Jag har Mané topp 5 också. Jag är inte Lewandowski såklart.
Jag är inte med. Nej, vad ska han vara med för?
Vad
de åker ut mot Villarreal.
Ja, alltså det är pinsamt.
Bara för att han gör lite ball
i Tyskland.
Nej, det räcker inte så högt.
Ja, han gjorde ganska många mål i Bundesliga. Ja. Därför är han med på min lista. Mm. Men jag hade faktiskt Benzema och sen hade jag Modric på... Modric 4 poäng är från min andra plats.
Fint.
Ingen annan hade med Modric.
Jag hade inte med Modric, nej.
Och det är ju för att Modric fortsätter trumma på i...
Han är fantastisk. Alltså, jag hade velat ut Modric också, men jag tror folk hade tyckt det var pinsamt om de skulle se min lista. Och jag hade 4 realspelare. För det hade ju varit magstarkt. Därför tog jag Courtois och var så här bara... För att han, om man ska vara helt ärlig också, som alla varit inne på, han räddade Real Madrid i så många matcher förra året. I hela Champions League-spelet också. Han sa ju det också i intervjun på Ballon d'Or att en målvakt kan inte komma högre upp än vad jag gjorde. Var kom han 8? Men han var alltså ruskig för Real Madrid. Alltså ruskigt
jo,
bra för
jo, men det...
Men om vi tar Vinny Junior då. Alltså så här, jag har statistiken. Alltså så här, det låter ju rimligt när du säger. Men är Vinny Junior världens näst bästa fotbollsspelare förra året? Det är han ju inte.
Jo, men alltså jag tycker bara så här. Sett till vad man gör, presterar och hur mycket man bidrar till att det här laget når sina framgångar. För som du sa, de var inte favorit i någon match mot... Då slår de ut PSG. De slår ut 1, 2 och 3 i Premier League. Alltså, de slår ut Chelsea, de slår ut City och de vinner finalen mot Liverpool. Sen kan man argumentera, de var sämre i 80 minuter.
Nu är det men... som Frilmi skriver, ni pratar ju bara att man ska gå på Champions League. Då är det nej, som
han vinner La Liga. Också, jo, han vinner La Liga, han kommer 2 i poängligan i La Liga. Det här är ju, vadå, du kan inte, det är inte så stort.
Men han
inte
vad ser du? Historiskt usel La Liga för år.
Liksom. Men vadå, allt kan inte vara historiskt usel Premier League. Då skulle Premier League lagen vunnit sig,
eller? Om du spelar i City som gör 100 mål per säsong. Det är klart att Kevin De Bruyne alltid ska vara i toppen, topp 5 i poängligan i Champions League. Han har inte gjort det i ett United eller ett Chelsea. Alltså så här, jag menar så stor skillnad är
ska
inte...
Vad ska han göra i en klubb han inte spelar för?
Nej, men,
det
men,
du kan inte ranka
Kevin De Bruyne att okej, han vinner Premier League, han vinner inte Champions League, han gör inget speciellt i Belgien överhuvudtaget. Varför ska han då rankas högre än en person som är minst lika bra poängmässigt i ligan och i Champions League?
Du kan inte jämföra en ytterforward med en central mittfältare.
Ja, men samtidigt, jag tycker inte att Kevin De Bruyne dominerar på det sättet.
Du kan ju inte köra en poängargumentation att en ytterforward som ligger liksom, ja, men lika högt som Salah gör mer poäng än Kevin De Bruyne som spelar på
poäng, en central mittfältare. Poäng, men samtidigt...
Mm. Ja, det är sant.
Det är sant, men det Vinny bidrar med och bidrog med hela förra året i Real Madrid gör ju så att det är sjukt att han inte ens är på topp 5. Lewandowski är med på den här listan. För att han gör mål, då han vinner skytteligan i Bundesliga, det gör han. Men fan, kom igen. De åker ut mot Villarreal i kvartsfinal med 2-1 sammanlagt. Och så här, Liverpool på samma sätt. Där rankar jag kanske inte Mané och Salah lika högt som Vinny. För deras väg till Champions League är svag. De möter Benfica, de möter Inter, de möter inte de bästa
alltså,
lagen.
Alltså måste ju bara där, Oscar Isaksson, hur kan Jalkemo på allvar hävda att KDB skulle vara bättre än Vinny Junior? Vill ändå poängtera, Sabri är alltså den enda som har haft Vinny Junior på topp 5. Så det är inte bara jag som är med här. Alltså, alla har ju KDB förutom Sabri har Vinny Junior på den här listan.
Men så, som sagt, då ska det också
göras att... På den riktiga Ballon d'Or där liksom folk har röstat så är KDB. Så folk i chatten får det låta som att jag är en foliehatt som sitter där. Det är liksom, alltså det kan bli bröjna. Det är liksom inte så men att jag sitter och argumenterar för
men fortfarande sitter här som nej, men fortfarande sitter det här med en extremt anglofilisk syn på det. Hur kan man ranka La Liga som varit historiskt dålig? Alltså utöver Liverpool och...
Det har jag inte sagt. Jag sa att La Liga förra säsongen
var historiskt dåliga.
Ja.
Och det är det jag menar, men om du tar bort, alltså vad är det? 2 senaste... 8 Champions League som gått till La Liga-lag, typ.
Ja.
Alltså, du kan inte säga att La Liga är så mycket sämre än City när bevisningen som Sabri är inne på att 1-2-3 blir utslagda av det här usla Real Madrid där Vinicius är högst bidragande.
Nej, men att La Liga historiskt sett de senaste 10-årsperioderna har varit bättre än Premier League, det är ingen som... Alltså, så här, jämnheten håller jag i Premier League som högre, men Premier League är mycket högre, har högre nivå nu Det står jag för. Det tycker jag är tydligt om man kollar på finallag, hur långt man har tagit sig, även titlar. Men att Real Madrid vann Champions League förra året förändrar inte att jag ganska tydligt tycker att PL är en ledare.
Nej, det förstår jag att det inte förändrar för dig, men det är de facto sant.
Men historiskt sett med Barcelonas titlar med Real Madrid, så tog ni fyra på fem år. Det är klart att La Liga dominerat där, men just förra året inte. Så tycker jag att det är en större...
Ballon d'Or vill ju komma ifrån att bara bedöma utdelningarna baserat på titlar som man har tagit. Men det är ju väldigt svårt för att... Jag vill ju alltid titlar. Få in Messi, men det blir ju extremt subjektivt om man bara säger vilken spelare tycker du har bäst? Och då får man ju gå lite på titlar. Det är därför man är med mycket för att han vann afrikanska med Senegal. För med Liverpool händer det ju inte så mycket.
Jag har ju varit inne på att jag är inget fan av det här priset överhuvudtaget. Men nu diskuterar vi det ändå. Och Mané har jag också med på listan. Men det är våra personliga listor, eller hur? Och, och då granskar jag det på hur jag tycker att spelaren presterade förra året. Till exempel Mané. För mig... Salah överglänste honom hela första delen av säsongen. Jag tyckte Mané var bra sista delen av säsongen, två månader sen. Jag rankar inte Afghan så högt. Jag tycker alltså de få matcherna jag såg, det var så korrupt på en helt annan nivå. Sen är det grymt av honom att vinna med Senegal och så här. Men jag rankar ändå inte Manés säsong högre än Salahs förra året. Jag gör inte
det. Han såg framförallt ut i Egypten till VM också.
Jo, han gör två grejer, absolut. Men jag personligen rankar inte det högre än Salahs säsong förra året. För jag tycker Salah var magisk. Mm. Han vinner skytteligan med Son då. Liksom, och sen gör han en dålig... Han gör en sämre vår, absolut. Men jag rankar Salah högre än Mané.
Men det svåra med KDB är ju återigen den diskussionen kring att målvakter eller att mittbackar har mycket svårare att vinna priset. För att det blir rätt att man hamnar i vilka avgjorde matcherna, vilka har gjort poängen. Och då blir det alltid en anfallare eller Vinicius eller någon offensiv spelare som är det. KDB är ju en offensiv spelare, men det är för honom. Men han kan ju göra en otrolig säsong och liksom styra spelet från sin position utan att övertygas 35.
Jag tycker KDB är bra. Jag hade med KDB på min lista. Inget snack om saken. Alltså, KDB är superbra fotbollsspelare. Men man måste ändå ifrågasätta hur hans karriär med Belgiens bästa generation någonsin har varit. Alltså om man ser i ett här vinnareperspektiv bara. Mm. Om vi zoomar ut från den här säsongen och tar hans karriär. Han har varit med och varit super, super bra i ett jättebra City. Som vunnit ligan några gånger. Alltså varit överlägsen i Premier League senast. Jag vet inte exakt. 5-6 år. Jag vet inte exakt. Han har varit jättebra där. Han har inte vunnit Champions League som är ju det sista de vill vinna. Men där kan han inte bevisligen vara avgörande. Och i Belgiens bästa generation någonsin som har haft sånt otroligt landslag. Där de åtminstone ska vara i en final i EM eller VM.
Om de kommer 3 i VM, det är ändå helt okej.
Ja, men det är inte tillräckligt bra.
Nej, men alltså, du kan ju inte ta att alla ska vinna ett VM-guld.
Nej, men i den generationen med de spelarna, om han då ska vara en av världens bästa spelare, då måste han ju sticka ut det. Messis Argentina när de kom till final var ju sämre.
Det är en av de mest överskattade generationerna någonsin. Alltså såhär, kolla, Hazard är en...
Men Messis Argentina är sämre än vad KDBs Belgien är.
Hazard och KDB är de enda världsspelarna i det där laget. Courtois också.
Lukaku?
Nej.
Mycket bättre än att gå in i det, laget.
Men jag personligen, jag kan inte ranka in så mycket landslaget i de här priserna.
Det blir heller. Det. Jag tycker att det där måste vara framstående. Annars får ni inte vara med.
Nu absolut. Har jag med, men ja, för mig bara... Jag tycker att KDB ska vara på listan. Ja, för mig var det bara lite sjukt att Vinny hamnade på 8 med det året han gör.
Det är delat då, femma ändå.
Ja, men det här är på vad var delat?
Alldeles 4
poäng. Vet, men på den riktiga listan så hamnar han ju utanför topp 5. Och det tycker jag att så här, det tyder väl lite på att det kanske är lite PK-röster och sånt där som kommer. För att hans år förra året, bara sett individuellt honom och Real Madrids framgångar är ju otroliga. Han gör ju en otrolig säsong. Så
ja,
svårt för mig att inte ha honom på topp 5.
Jag förstår. Men vi har lite olika takes på det helt enkelt. Jag tycker vi ska gå vidare. Men det var ju ändå en bra diskussion. Och det här är vår gemensamma lista. Och så får man säga vad man vill om det. Jag gillade...
Fan, skulle lagt Vinicius etta så att han kom in på topp 5.
Don Kubo på Twitter, eller i chatten där, bara skickar in följ mig på Twitter lite grann. Sådär, kilar in det. Jag tyckte det var lite...
Kan vi göra?
Just gör det lite reklam för sig själv, bara från ingenstans. Vilka andra... takes har vi från chatten då, men det finns folk som gillar tugget och det är lite spretigt vilka man håller med.
Arvin med galna spaning där, Salah är ruskigt överskattad.
Mm. Ja, men han har ju sett senaste 4 matcherna så då såg han inte de första 20 förra året.
Att man tycker att Salah kan vara dålig när han kommer ut på en kant, men hans målsnitt sedan han kom till Liverpool, respekt.
Han har en lite tyngre period nu. Ja, vi har en kvart kvar av veckans snackis innan vi ska gå vidare och ta ett kort break innan dess. Men vi kan göra så att vi... jag tänker att det har varit snack om Cristiano Ronaldo nu senaste dagarna. Och det har ju handlat om att efter matchen mot Tottenham, han fick inte spela, framförallt så startade han inte. Och sen så blev han inte inbytt. Eller han, var det så att han vägrade?
Han ska ha vägrat att komma in.
Eller jo, bekräftat, jo, eller?
Den Hag har bekräftat.
Han bekräftade igår på
presskonferensen. Okay. Han vägrade komma in. Vi har ju ett dubbelbyte när McTominay och Elanga kommer in i typ 89:e. Och då ska väl Ronaldo ha kommit in där också. Eller 88:e eller när det var. Och då drar han.
Och det är då för att han känner att så här, ska jag få... en minut hoppa in, att han tyckte det var ovärdigt.
Ja, troligtvis.
Cristiano.
Det är ovärdigt.
Och då gick han.
Varför?
Va? Varför? För att man kan inte ena veckan säga jag ska inte byta in han mot City för att han är världens bästa spelare. Han är the GOAT, han är dittan och dattan. Jag ska respektera hans legacy, jag ska inte byta in han i en match där vi inte har någonting att spela för. Sen matchen efter, när man leder med 2-0 och matchen är död mot Spurs, så ska man sätta in han i 89:e minuten. Det är ju fan hyckleri, alltså. Det...
vad ska han göra då? Ska han byta in honom för att han är inte Cristiano Ronaldo och spela honom tidigare än vad han vill?
Men byt inte in honom då? Du kan inte ena veckan säga jag ska inte byta in honom för respekt för hans legacy.
Det är väl en skillnad att byta sin 2-5 eller 2-6 mot Manchester City på bortaplan än att komma in när liksom United gör kanske sin bästa insats på...
Jo, nej, men alltså vad ska han på in, 9, vad ska han in i 89:e minuten då att göra?
Jag tycker också jag håller med Sabri. Det är hyckleri. Alltså, antingen får du gå den linjen att så här, då får jag byta in Ronaldo i 70:e eller vill, så får jag byta alltså, in honom mot City och
här. Får jag bara... Vi landar alltså i att det här händer och vi har två personer som sitter och försvarar Cristiano Ronaldo här. Och
nej, han gör fel, men Erik ten Hag är hycklare i det här fallet. Sen säger jag inte att Erik ten Hag gör det. Alltså Erik ten Hag bedömer ju, likt alla här bedömer han till att Cristiano inte platsar. Vilket han inte gör. Men fortfarande så är det hyckleri att gå ut ena veckan och säga så här, han kan inte byta sig när vi ligger under och det är en halvtimme kvar. För det är respektlöst mot hans karriär. Och sen byter in han i sista minuten och leder med 2-0 på hemmaplan. Det är ju de facto hyckleri.
Men, vad ska man göra då? Ska man hamna i en situation där Ronaldo måste komma in i innan minut 60, för annars är det respektlöst.
Annars får du ha kvar på bänken då och hävda samma argument, att det är respektlöst mot karriär att spela i en minut. En minut mot Tottenham eller med 2-0, det är ju respektlöst.
Sen, det är inte respektfullt av Ronaldo att
gå. Nej, han gör ju fel.
Det försvarar jag inte. Det var bara att jag reagerar bara på att ena veckan säger man en sak och andra veckan gör man en helt annan sak. Mm. Och då blir det för mig, men fan, bestäm dig nu. För att jag tyckte, okej, vet du vad, det var ganska fint av Ten Hag. Och göra så mot
han fick cred först där mot City, att säga, jag vill inte ha en så stor karriär, så jag vill inte byta in honom.
Det var en pinsam situation att sätta in honom i. Men sen nästa vecka så, jag vet inte, det bara vart ju helt tvärtom. Det var det jag reagerade.
Vi är bara väldigt, väldigt tydlig med att jag tycker att Cristiano Ronaldo gör verkligen, verkligen fel. Det är han som är boven i det här, men... det är hyckleri av den här att göra det här, både och, tycker jag. Mm. Så för att vara extra tydlig så att folk inte reagerar, det är Cristiano Ronaldo som gör fel. Mm. Ska han bli inbytt av United som han är anställd av, då ska han in. Inget snack. Mm. Men det är hyckleri, tycker jag i alla fall.
Mm. Jag tycker att det är jätteolika situationer.
Ja, berätta.
Nej, men alltså bara att in underläge 2-5 mot Manchester City i andra halvlek, så tycker jag att det är en helt annan situation. Att man vill sätta in någon och liksom ge någon speltid för att han kanske ska starta nästa match i en sån här och liksom komma upp i matchform bara för att få några minuter. Jag tycker att det är helt olika situationer.
En minut ska han få. Jag tror att de ska han komma i matchform på den minuten? Han rör inte ens bollen på den minuten.
Nej, men han kommer in i 88:e och sen...
Nu kan du inte vara allvarlig, jag kan vara att det är matchtid. Det är en ordinarie minut och sen var det två tillägg. Ska han få matchform på 3 minuter?
Utan nej, men att han ska spela. Alltså så här, han tjänar 5 miljoner i veckan.
Jag säger att han ska inte vägra att komma in. Men att du kan inte säga att det är för matchformen som han ska in och jobba i 3 minuter.
På jag kan säga så här, jag tycker Erik ten Hag har skött situationen med Ronaldo. Sen Ronaldo kom, sen Erik ten Hag kom. Fenomenalt. På alla plan. Allt. Alla kommentarer.
Han borde låta han gå i somras eftersom ten Hag visste att han inte skulle spela honom.
Det var ingen som ville ha honom. En saudisk klubb var de enda som ville ha honom som la ett seriöst bud.
Ja, men de skulle låta den gå gratis. För han har ju som sagt världens största lön typ. Han har ju otrolig lön. Alltså,
du tror att Ronaldo hade velat bryta sitt kontrakt när han tjänar 5 miljoner i veckan? Det kommer inte ske. Så United ska alltså betala ut lön 5 miljoner gånger 52 plus sign-onen som han har fått. Och sen marknadsvärde minus och sådana saker för att han ska bete sig illa.
Får jag fråga om matchcoachningen av Cristiano Ronaldo? För ni mötte också Newcastle... I söndags. Ja. Och då startar han och så blir han utbytt i typ den 70:e minuten. Och när ni jagar mål och Sancho till exempel, som har varit klappkass många matcher, får spela 90 minuter. Att ha kvar Cristiano som en liksom erkänt bra boxspelare när det liksom matas in sista minuterna, är inte det konstig matchcoachningen? Då var han ju också rätt upprörd över att han behövde kliva.
Ja, men jag tycker att det är tydligt att Erik ten Hag litar inte på Cristiano Ronaldo. Alltså United har på försäsongen jobbat väldigt mycket på hur han vill att anfallet ska spela, och det är en tydlig skillnad på Manchester United. Det är bara att kolla, vi snittar, jag tror vi snittar 0,23 poäng när Ronaldo startar för Manchester United i år. Vi snittar 2,23 när han inte startar. Ja. Så det är en otrolig skillnad, och han är inte bra i det här spelet, och han spelar för sig själv. Och jag tycker man ser hans agerande varje gång han är på planen. Och jag vill säga, jag är en av Cristiano Ronaldos största försvarare alltid. Det är min tonårsidol, och kanske alltså så här, min, tillsammans med Zlatan, min favoritspelare genom alla tider. Men det här agerandet som han har gjort sen han kom tillbaka i somras och vägrade åka på försäsongsturnén. Han spelar en halvlek mot Rayo Vallecano. Han drar tidigare från när han blir utbytt i paus, och drar han. Får en varning. Gör samma igen. Blir avstängd. Skriver ut det här som är det sämsta försvarstalet och ursäkt som jag någonsin har sett. Och det är så, här, det är så jävla ovärdigt. Och jag hoppas att han aldrig mer kommer repetera klubben igen. Och men, sen sitter Roy Keane och säger, nej men jag pratade med Ronaldo, det fanns intresse. Sen sitter vissa olika poddar och säger att Erik ten Hag har gjort bort sig, att har man Ronaldo så måste man spela honom. Och att det handlar om liksom, det är Cristiano Ronaldo. Lägg ner, Cristiano Ronaldo är en spelare som alla andra. Erik ten Hag måste spela, han kan ju inte anpassa sig efter att det är Ronaldo. Han måste spela sitt bästa lag som gör Manchester United bäst. Nej!
Vad menar du att han är en spelare som alla andra? Har alla andra fem Ballon d'Or?
När man är 37 år, kolla på Zlatan, det är ett praktexempel. Hur man som 37-åring mognar. Man inser, man ska
inte... Om Zlatan hade varit fit for fight i sina mina matcher och suttit så mycket bänken som han hade gjort, tro mig, han hade inte reagerat bättre än sådär.
Det där är ju en spekulativ fråga. Ronaldo
jo, men du spekulerar ju också Ronaldo, i hur han hade reagerat på
en skadefri. Ronaldo beter sig som en bortskämd snorunge. Han absolut. Är ju uppenbarligen inte tillräckligt bra. Det var samma sak förra året. Han petades någon match och grinade ihop. Han varit utbytt, han beter sig som en snorunge.
Han fyller
snart 38 år.
Så är det ju, men han är inte vilken spelare som helst för det.
Idag är han inte tillräckligt bra för att spela i Manchester United. Så är det.
Mycket mer, jag säger inte emot.
Men vad ska vi göra när det inte fanns?
Ni skulle bryta hans kontrakt. Det ni kommer göra nu, 2 månader senare, är att bryta hans kontrakt. Ni skulle bryta hans kontrakt i somras. Låt honom gå. Så du får en free transfer här, gratis. Varsågod, gör vad du vill.
Det där vet man ju inte hur det funkar. Alltså så här, hur ofta bryter man kontrakt? Arsenal gjorde det med Aouba. Ronaldo tjänar 3 gånger, dubbelt så mycket.
Jo, jag förstår. Men alltså, rapporterna från Portugal idag, Pedro Almeida, att de ska bryta hans kontrakt. Om de bryter hans kontrakt efter 2 månader, de har ju bara gjort bort sig så för länge. De kunde gjort det för 2 månader.
Jo, men det där är ju så jävla lätt att sitta med facit i hand. Alltså så här, du tyckte
att det var bra i somras, eller? Det var bra, han vägrar åka dit på försäsongsturné. Han vägrar spela de här matcherna. Han kommer in, du säger själv, han går i 45 minuter i Vallecano. Men där måste du redan sett red flags. Vi ska inte ha kvar den här spelaren. Vi bryter hans avtal för att få en bra grupp. Alltså en grupp i fotboll är AO. Och han strävar mot ett helt annat håll.
Det är så jävla lätt att säga att man ska bryta kontrakt. Alltså här, det existerar i stort sett inte i världsfotbollen. Och framförallt inte för ligans bäst betalda spelare.
Det är han väl inte. Håller sig 11 mil i veckan.
Vad vill du säga, Sabri?
Nej, men typ, alltså så här. Det här beteendet att han går från matchen, det är respektlöst mot klubben. Men så här, någonstans, vi vet kanske inte exakt vad som händer bakom kulisserna. Någonstans så känner väl Ronaldo att han blir orättvist behandlad eller inte behandlad. Kanske att Ten Hag säger någonting och så gör han en annan sak och så reagerar han så här. Vilket är fel jämt emot klubben. Men jag tycker att en spelare som Ronaldo med den legacy han har i en klubb kan inte... Det kan inte förkastas så här snabbt på grund av den här grejen. För vi säger att United inte hade gått så bra under Ten Hag. Att de inte hade den här lilla formen som de har nu. Då kanske kritikstormen inte hade blivit lika stor. Men jag tycker bara att så här, Ronaldo är ändå en gubbe som man någonstans i grund och botten måste respektera i United. Vilket vi förra året, han var på väg till City. Han har alltid tänkt...
Nu pratar ju som att Ronaldo är större än klubben. United behöver inte respektera Cristiano Ronaldo när han beter sig som han har gjort. Han ska respektera Manchester United. Ingen är större än klubben. Det är en klubb med en av världens stoltaste historier. Absolut. Att säga att Ronaldo bara för att han har vunnit 5 Ballon d'Or ska ha respekt. Nej. Lägg ner.
Nej. Men vad, du måste också kunna tänka, vad har en spelare gjort för klubben? Förra året, det var absolut det sämsta för hans karriärval var att gå till United. Han var inte ens på väg till United. Han var på väg att göra en dröm. Värvning till City där han visste att han kommer få sina miljoner. Han står i mitten av straffområdet och väntar på bollen. Nej, men då ringde ju Ferguson. Då dök ju Ferdinand och grabbarna upp på flygplatsen och bara nej, du kan inte gå till City. Du måste komma till United. Och vad gör han i United förra året? Det där skeppet, han går till ett sjunkande skepp. Han gör ändå mest mål av alla spelare i United, 18 mål. Han gör så att de kommer sexa i tabellen. Och sen fine, den här kanske inte tycker att han ska platsa där. Men glöm inte att han ändå...
Men det du säger här är ju, glöm inte. Och det är ju det som du är inne på också, det här med att han inte spelar i mängden. Nej, för det han har gjort rent historiskt. Men man måste ju också bedöma spelaren för vad han är idag.
Absolut.
Han och
idag,
inte platsar.
Idag så tillför han uppenbarligen inte. Du drog upp poängsnittet med och utan och så vidare.
Och jag är helt med på att idag att han inte ska starta i det här United. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att man kan inte behandla en spelare med det här egot som har den här historien på det här sättet. Det är fel i ett gruppdynamiskt liksom perspektiv. Det är samma sak. Nu är verkligen inte Lukaku närheten av Ronaldos karriär eller spelare. Men de Chelsea tar ju bort honom. De går ju extremt mycket ekonomisk förlust för att skeppa dem på lån till Inter. Nu läste jag igår att de ska göra klart den affären också. Det är ju för att det hade inte varit hållbart att ha kvar honom som blev invärvad för 1 miljard som inte platsade i Thomas Tuchels bygge att ha kvar honom på bänken, för det hade skapat för mycket problem i gruppen.
Jag argumenterar inte för att Ronaldo ska spela.
Det är inte jag heller, för att vara tydlig.
Det här, hela den här situationen med Ronaldo måste behandlas bättre från alla parter. Det är inte bara fel på Ronaldo.
United var öppna att sälja Ronaldo i somras. Jag vill bara poängtera. United har satt sig i den här situationen.
Ni pratar om
för att sälja honom. Det var ingen som ville ha honom och det är fakta. Men, alltså, vad fan ska vi göra? Ten Hag har ju inte värvat honom. Han kom in och fick honom.
Jo, absolut.
Han skötte så jävla bra på alla plan.
Du pratar om att de måste behandla honom med respekt för det han har gjort för klubben. Men det blir svårt för Manchester United att behandla Ronaldo med respekt när han uppenbarligen inte bryr sig när han bryr sig mer om
men
sig själv.
Tycker du inte att hela den här situationen borde behandlas bättre? Jag säger så här, jag ser ju vad vi ser och hör. Jag har hört Ten Hag säga en sak mot City, sen gör han en helt annan sak här. Fan, det är klart att han reagerar.
Jag tycker Ten Hag har varit imponerande i det här, att han direkt från första början kliver in och visar att jag kommer inte ta hänsyn till att vi har en spelare med en så pass stor historik, utan det jag kommer göra det som jag tror är bäst för laget och för Manchester United för att vinna fotbollsmatcher. Många tränare hade ju spelat Cristiano Ronaldo bara på grund av hans namn.
Men det är som Ola, han spelar Ronaldo hela tiden och han spelar Harry Maguire för att han har betalat 80 miljoner pund för Erik Ten Hag skiter i. Han ska spela sitt bästa lag.
Men gå inte och säg då, jag ska inte ta in han på grund av hans legacy. Det var Ten Hags ord. Och sen gör han exakt tvärtom.
Det är två helt spela olika situationer.
Nej, det är inte det. Klart. Vad ska han göra i en minut?
Det är
Spurs?
Klart, det är helt
alla
olika situationer.
Som tittar på fotboll och vet, alla storstjärnor som har funnits, att du byts in när det är en minut kvar av matchen, det är förnedringsbiten.
Oavsett så vägrar man inte komma in för en klubb när du tjänar över 5 miljoner
i veckan. Jag säger inte att det inte är rätt att komma in. Han skulle inte gått därifrån, men han
det känns som skulle, lite...
han gör rätt att säga så här, vad fan, hörru, du
byter in med något du ska också byta in. Det är verkligen helt olika saker. Jag tror att Jalkemo reagerar på saker som jag och Sabri inte menar. Och det blir äpplen och päron där, helt enkelt. Så att, det kommer inte längre.
Nej, så är det nog. Vi ska väl ta och gå vidare.
Men fan vad roliga diskussioner, två i rad nu.
Och det bringer ju till i studion. Där man känner...
Säkert i chatten också. Jag ser det i min liksom, vad säger man? Vi eller fan vad säger jag? Det bara smattrar här.
Ja, det smattrar.
Någon eller alla är idioter.
Ta inte men... åt dig så mycket. Det är bara att köra. De är roliga.
Per, ganska bra diskussion dock. Uppskattar bra content. Ja, men det här är ju... Det blev lite hett här inne.
Bra, det är bra.
Ja, och det direkt när svanen försvinner. Sömniga svanen, är det det? Är det nya...
Ja, men vi hade pratar om Ronaldo, han bara Lautaro Martinez, det är inte. Ja. Eller ska vi prata lite Quagliarella? Atalanta och Udinese 1-2. Är du packar vi Ronaldo United? Det har inget i mina jävla Andiamo.
Quagliarella och Atalanta.
Inte samma lag, fan. Nej, men vi saknar sådana, det ska ses. Vem fan ska synka fröken nu?
Ja, jag vet. Oj, det är en bra fråga.
Ska vi... Är det...
Vi ska ta ett break. Ja. Du såg som att du ville koppla oss. Du behövde ta en paus.
Herbydden av beslut.
Vi ska ta ett break alldeles strax. Men vi ska göra det när klockan är 10. Och Svanen. Oj, jag är så van vid att göra den rörelsen. Luta mig hit och säga Svanen. Jalkemo.
Ja. Ska jag försöka?
Ja, du kommer få äran idag. Det är den som sitter här. Kan inte alla fyra stycken? Nej, den blir stökig. Det var någon som skrev att fotbollsspelare är dagisbarn, och så kan det ju vara, men vi såg även en diskussion mellan Gudetti och Jeremy för veckan. Det är klart att...
Jag gillar ju det, det vet du ju. Avföringstugget. Ja. Jag är ju där ofta.
Du som har varit med JG och lärt. Eller,
du, nej, jag
hjälper dig.
Vi snackade förra veckan, vi har bara sett att AIK är bajs. Då kommer
och sen säger jag tycker det är osportsligt.
Ja. Oskärmigt.
Ja, precis.
Oskärlig.
Det känns som att...
Och så stod den... han, du vet, och drog den här med Danmark. Det är så jävla bra inklim. Sepsa-laget vi har mött. De kan dra hem.
Den diskussionen kanske vi ska spara.
Det är kul. Allsvenskan behöver det. Det behöver kryddas upp lite.
Ja. Ja, gött när allting stannar för 09.58 synken.
Men. Det är ATG direkt efter det här. Sen är det ju min nya tävling. Fan vad jag ser fram emot den. Det går så jävla bra.
Ja. Bra att jag är uppe i varv nu innan tävlingen så att jag kommer ner lite.
Ja, Jalkemo, nu
vi är... Vi åker tunneln nu.
Nu blir det bra att spela tunneln.
09, 59, 56, 57, 58, 59, 10.00.
Vi är i Eurotalk Weekend, heter programmet, sponsrade av ATG och ATG-spel Big Nine. Och det ska vi prata om nu. Det är ju ett spel där det är 9 matcher från de europeiska toppligorna. Ibland hittar Champions League och Europa League in också under veckorna. Men under helgerna så är det de europeiska toppligorna. Som sagt, 9 matcher. Man ska sätta 1, kryss 2 och spela över eller under 2,5 mål. Och vi spelar ju det regelbundet här i studion. Och vi kan väl börja med att ta och titta på hur det gick för oss förra helgen. Och då ser vi ju att jag och Jalkemo hade 8 rätt. Så det var vi som var starkast vecka 43 där. 7 rätt på Sabri, 7 rätt på Dobb TV och 7 rätt på Guden. Som har tagit plats i studion, Kalle.
Guden.
Nej, sista gången jag sitter här.
Guden.
Det är verkligen som att vara på Camp Nou. Alltså nu fattar jag. Jag såg aldrig Messi på Camp Nou. Nu fattar jag stämningen där.
Tänk dig. Precis, nu förstår du ungefär hur de som satt på Camp Nou kände. När man sitter i sådana studio som
Guden. Titta, jag ser inte det, men det står liksom 100 personer ute i kontoret nu. Där, liksom, och håller på. Så.
Alltså det är kö utanför, här på Birgarsgatan.
Precis.
Långt ifrån.
Men Kalle, när det kommer till Big Nine så är du våran gud. Och det är ju så att dina andelar är ju slutsålda sen länge. Så
jag vill knappt köpa mina egna nu.
Folk sätter i larm.
Ja, exakt.
Ja, verkligen. Det är
såhär, limiterade sneakers eller såhär, whisky-släpp på Systembolaget eller något.
Ja.
Så är det slut direkt.
Så är det.
Eller kö att åka en helst från biljetter.
Ändå nice att whisky-släpp på bolaget av alla olika släpp som finns där ute när folk ska köa till
saker. De säger så här, köp en egen andel. Jag köper en andel hos Kalle innan jag köper hos
såklart. Nej, ja, men det är klart att man har en andel hos Gudet. Det är vi som köper upp då. Nej, men där är det slutsålt. Så att där måste man vara snabb om man vill rygga vår spelguld Kalle. Sabris andelar också slutsålda nu. Däremot, det är vi som har gått starkast förra veckan, men våra är kvar. Så det är ju helt ologiskt.
Det är kolumnen, du vet, där det står kronor efter. Det är det de kanske. Och stjärnorna där uppe.
Ja, ni har ju match i matchen där, Jalke och Axel. Mm. Båda på ett.
Kliva om Jalkemo nu.
Vem senast ska få 3 stjärnor först av er? Vilken kamp! Kan jag säga, det är jävligt mysigt att ha dem.
Folk i chatten,
känner mig som Bayern München.
Folk i chatten är lite oroliga vad jag har gjort med Leach i pausen eftersom man inte är här.
Leach kommer komma tillbaka till programmet. Ingen
lite omplåstrad bara.
Men vi ville bara ha en gud när vi
skulle prata. Det blev smal i spelet.
Det blev bara en svängt Karolinska.
Ja, precis. Leach behövde plåstras om där ute. Nej, men så är det. Så att gå in och rygga våra andelar. Vi ska ta och titta på hur kupongen ser ut nu i helgen. Och då har vi Chelsea mot Manchester United, City mot Brighton, Everton mot Palace, Mönchengladbach mot Frankfurt, AC Milan mot Monza, Fiorentina, Inter, Valladolid mot Real Sociedad, Valencia, Mallorca och Real Madrid mot Sevilla. Kul kupong, många stora och fina möten.
Mm.
Och vi kan väl ta och börja med att prata lite om Everton mot Crystal Palace. Vad säger ni? Vad tänker du om den matchen?
Alltså, vi ser ju här på lappen att det är den mest wildcardade matchen. Och vi ser även på sträckningen att det är väldigt jämnt. Oviss match. Alltså, så här, 2 Everton började helt svagt. Folk pratade Lampard out. Man gör en bra match mot på Anfield och sen bygger vidare på den. Och sen nu har man 3 raka förluster tror jag. när man har sett riktigt deppiga ut, framförallt matchen mot Newcastle. Och det är framförallt offensiven där man har problem med... Ja. Palace är lite svåranalyserade. Man gör det ganska bra. Man är svårslagna, men man har inte tagit så jävla mycket poäng. Samtidigt som Wilfried Zaha kanske, om man bortser från de stora lagen, så kanske han är en av Premier Leagues bästa spel i år. Så det finns ju där. Men jag har faktiskt personligen satt mitt wildcard på den här också, för jag ser den som väldigt oviss. Kollade lite statistik på det här. Och det står ju där också. ATG har gjort jobbet också. På hemmaplan har 80% av Everton slutat under 2,5. Och Palace har 2-0 matcher senaste på bortaplan. Inte vunnit en enda match i Premier League i år. På bortaplan. Så det är väl det som talar för Everton om man ska gå på något lag. Skulle jag våga spika någonting så är det underspelet. Just för att det är mer försvarsstarka lag skulle jag se. Men fan, den är svår. Vi ser sträckningen. Den är så jävla jämnt där. Alltså.
Jag har faktiskt bara underspelet med just nu. För att jag håller med. Det känns ju baserat på de här två långa säsonger som att det borde bli en rätt målfattig historia.
Ja, och så här, generellt med Big Nine tycker jag att så här, man älskar ju mål. Så man gillar ju att klicka i överspelet. Men faktiskt här så kan du tjäna väldigt mycket på att spika över eller under det du faktiskt tror på. För då kan du sätta in ett extra tick. Du kan helgardera den här matchen och bara ha med under till exempel. Vilket,
men får jag bara dra en tankbar analys som jag bara kom på volley nu. Vi gjorde en sändning där vi kollade på midweeken i veckan. Mm. Och det var ju väldigt mycket målsnåla matcher. Alla Premier League-matcher på onsdagen var ju under 2,5 mål. Kan det ha något att göra? Det är många lag här som inte roterar så mycket, som inte spelar i Europa. Nu ska de spela onsdag, de spelar lördag. Kan vi ha en målsnål omgång överlag för att det har varit en midweek?
Ja, du tänker att det kommer bli målsnålt även
för att
nu.
De spelar så tight. För att det är liksom, många
eller
lag
att det är trötta ben och så blir det mycket fram och tillbaka.
Ja, men det blir, antingen blir det 4 lika eller 0-0. För att säga, antingen
eller, det känns samma vi är. antingen över eller under.
Ja. Du har två scenarier. 0-0 eller 4-4. Nej, men... det är väl en rimlig tanke att det kan bli så. Vi tar och tittar lite på matchen mellan Mönchengladbach och Frankfurt, Sabri.
Ja.
Vad tänker du kring den matchen? Matchen med 4 på kupongen.
Där pratar vi allt annat än underspel. Mm. Alltså det är en match som det bara ska bli mycket mål. Det blir det generellt när de möter varandra. Men framförallt liksom Mönchengladbach på hemmaplan i år. Senaste 5-5 är över 2,5. Men de har också vunnit hemma i sina 4 av 5 matcher. Och som jag tycker ATG skriver ganska bra. Så Frankfurt har varit bra mot de bra lagen och sämre mot de sämre lagen. Men här, jag tycker... Så här, det är klart att man tycker att 74% det är lite översträckat. Mm. Men det är den bästa spiken i den här matchen, tror jag. Och vill man sticka ut så skulle jag spika bara Mönchengladbach i den här matchen. Jag tror på mer hemma för det. Jag kan tänka mig typ en 3-2 match som kommer vara ganska svängig. Men jag hade inte slösat något tecken på under. Och sen får man läsa på och gå på lite feeling. Men jag, just nu, jag utgår från ettan och över. Sen kan ett till tecken komma. Men har man en spik i den här matchen. Mm. Då får man ju in till exempel, alltså för att jag tycker både Milan, Valencia och Real Madrid är översträckade. Då kan jag få in ett extra tecken där som jag tycker är mer intressant.
Ja, ska vi ta och titta på matchen med 9, Real Madrid mot Sevilla. Krysset är lite småmysigt att kunna få med här. Sevilla med lite ny energi eftersom de har en ny tränare i San Paolo. Det har gått bättre efter tränarskiftet. Däremot så jag har ju gått emot Real Madrid många gånger och jag har med krysset.
Vi har inte glömt Shakhtar. Ett kryss på Shakhtar.
Men framförallt ska man ju, det som vi ser här, det är 80% på överspelet. Så att det är klart att det är lite en mysigt val att ta med under. Men allting pekar ändå på att det kommer bli över 2,5 mål i min bok. Real Madrid, de senaste matcherna har de gjort 3 mål i båda mötena. Dels mot Barca och sen mot Elche senast. Och sen inbördesmöten senaste matcherna när det kommer till Real Madrid mot Sevilla så har det blivit mycket, mycket mål. Och jag tycker bara man hör på Real Madrid mot Sevilla. Det blir inte 0-0.
Ancelotti mot San Paolo också. Ja. Eller San Paolo, hur det uttalas. Ja. Där vet man inte vad som kan hända. Och det känns som det kan smälla. Kommer till mål.
3-1 blir det. Däremot är det bara 10-10.
Jag har också tippat 3-1.
Ja. Bra. Så att ettan är över, tror jag.
Sjukt.
Nej, inte så sjukt. Det känns ju som att jag
ska... Nej, men alltså, det är...
Ja, vi gör det. Bra.
Alltså, Kalle, det är som att...
Jag vet inte vad som har hänt.
Nej, stort det här.
Ja. Vadå?
Ja, men stort att vara med här. Att,
ja, vill du synka det?
Ja, men stora händelser i världshistorien.
Ja, det här är en av dem.
Ja, här kommer vi prata om länge.
Ja.
Kommer vi att podda om.
Ja. Vi har ju bara en torsk genast i sex, men jag tror inte att de räcker inte till här.
Jag tror inte det.
Och Real klara för typ gruppsegern i CL.
Det är bara att trumma på. Ja, det ser fint ut där i Champions League för dem. Kalle, finns det någon match som du tycker sticker ut på kupongen?
Ja, men det gör ju det.
Pratar jag så Kalle, jag menar guden.
Ja. Det finns
jag en match. Vem fan är Kalle, tänkte jag.
Jag förstår förvirringen.
Det finns en match som sticker ut och det är kanske ganska givet. När du frågar mig i alla fall och Jalkemo kanske. Men det är ju första matchen på kupongen Chelsea United ikväll. En stor match på Stamford Bridge. Två lag som är i god form får man säga. Inte förlorat på fem matcher, senaste matchen är nått av lagen. Två nya tränare för säsongen. Potter kommer in senare än Ten Hag ny i United. Så att det är ett möte som aldrig ägt rum innan. Liksom, de har inte mötts med de här lagen tidigare. Så att bara det är ju ovisst. Och som vi ser på statistiken så är de fyra senaste inbördesmötena oavgjorda allihopa. Mm. Så att det är ju liksom direkt där så börjar liksom att ta med krysset bara för att historien har brukar upprepa sig liksom. När man kommer till när man jobbar liksom såna här systemspel så brukar jag alltid ta med historiska i det för att jag tycker det ofta det ligger någonting i det. Men jag har valt att gå själv på ett kryss föga förvånande. Men tagit med både över och under för att jag har en kuslig känsla av att jag vet det senaste matcherna som jag har i huvudet när jag tänker Chelsea United så är de ofta bra på Stamford Bridge och de kommer ju efter en väldigt bra prestation mot Tottenham hemma. Så att det är två lag i form så att det är därför jag tar med krysset och över under.
Jag gillar att man spikar överspelet här. Jag tror inte att det blir målsnoll match. Alltså Chelsea har inte spelat en enda målsnoll match hemma i år hittills. Jag tror inte att det tar slut här.
Graham Potter är överlag väldigt målsnoll tränare.
Men de har inte varit det i år.
På hemmaplan har det sett annorlunda ut. Där har vi mött liksom, Milan hemma 3-0. Och var...
Serie A.
Ja, exakt.
Wolf slog med 3-0 tror jag också.
Ja, exakt. Så att det har varit stor skillnad på hemmaborta. Chelsea senast 0-0 borta mot Brentford. Vi hade svårt borta på Villa Park. Men hemma har vi liksom kunnat spela ut med ett självförtroende.
Det är ett av få lag som har spelat över 2,5 mål på hemmaplan. Så jag tycker att man kan... Jag sticker i alla fall ut. Och spikar överspelet.
Okej, okay, men det är, vi ser själva att vi har skrivit i YouTube-chatten att våra andelar är slutsålda nu. Även mina andelar, även Jalkemos andelar. Men vi har fler spel om man vill rygga oss. Vi har... här ser vi ju. Vi har... Var har vi? Vi har inte fotbollsmorgon här, men jag har tagit fram ett för fotbollsmorgon. Så har vi Kalles Mega. Enormt spel som Kalle tar ut. Förlåt.
Vi måste byta namn där. Ja, men det måste ske.
Guden. Och sen har vi Sabris skrällenlapp där du plockar ut skrällar. Kan du ge oss någon skräll som du har med på den lappen?
Brighton.
Det är en skräll. Det är alltså City hemma, eller hemma borta mot... Brighton borta mot City.
Brighton väntas roteras också.
Men krysset är med i alla fall.
Krysset är med där? Mm. Okej.
Okay. Så får vi se. Sen
är Johan var inte med.
Jo, den är också med just nu, men överspelet.
Han ska säga en.
Ja. Men underspelet är ju också en skräll att ta med bara.
Den har jag med på min.
Okay.
Men det är wildcard som sitter där just nu. Men vi får se, men ett annan skräll är också att jag tror att Monza och Fiorentina kan ta poäng mot Inter och Milan. Du vet, Monza, jag vet inte, det bara skrämmer mig att det är Berlusconi som kommer tillbaka till Milan. Det är så här, de har skakat hand här. Det här ska vara ett kryss liksom. Det är, Milan ska inte bara få gå och vinna den här matchen. Och att den står, alltså Monza är ju reformstarkaste laget typ i Serie A. De är,
Milan, vilket CL-match också i veckan.
Så 11% på Monza är ju mysigt.
Om skrällappen sitter... Då
är det cash.
Kan vi då
vill jag hjälp från chatten för jag tänkte, ska vi spika krysset i Crystal Palace Everton då? För det är där vi kan, det är där vi kan tjäna in
tecken. Det luktar ju supermycket kryss.
Ja, 0-0. Och sen vill jag spika Real Sociedad borta för jag tycker att de är så här, men där runt 60%. Och då kan vi få med mycket skrällar på lappen. Så.
Spännande. Ja, det var veckans eller helgens kupong när det kommer till Big Nine. Och som sagt, vi har, även om våra andelar är slutsålda nu, så finns det fler spel om man vill rygga oss. Så gå in på dob.one/bignine så hittar ni våra spel. Eller så har ni QR-koden där som ni kan skanna om Harry skickar upp den i bild.
Så är det. Och det är 18-årsgräns för att spela. Och kom ihåg att spela ansvarsfullt. Och om ni har problem med spel så finns stödlinjen.se.
Grym.
Guden. Mm. Uppskattar alltid din närvaro. Mm.
Tack så.
Det är väldigt trevligt när du kommer hit. Men nu kommer vi skicka Guden.
Ja. Han har gjort shit. Han har gjort hans här. Hans biljett eller så. Hans kupong var ju redan slut så måste uppta tre Guden.
Ja, men det var också.
Jag var här för att se så ni sköter
liksom. Ja, och de som ville spela smitt. Lite liksom, utöver våra rygga våra andelar så kan man få höra lite Gudens tankar. Ska vi bara ta och kolla på din Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Och Kalle, kan vi ta och rulla
vet du vad det är?
Vignetten.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Kamina fora in kalo, kamina fora in kako.
Det är så bra.
Ja, det är det bästa vi har här på
doppen. Jag måste få ladda upp, kör igen.
Jag ska alltid rulla två gånger.
Kör igen.
Alltid två gånger.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Kamina fora in kalo, kamina fora in kako.
Den här vignetten är ju solklar etta. Nummer två är ju kuppningen av Europa League. Den är så mysig.
Ja. Ja, det var lite kupp för en vecka sedan när Europa
League-vignetten. Ja, det
Europa League-vignetten spelades precis efter introt.
Mm. Det var Barcelona 3-3 mot Inter. Welcome to Europa League.
Supermärkt. Är det på riktigt? Ja, men han skrev att jag är med 5 mot 12 i den senaste Inside Anfield, vad fan det är nu är. Men jag satt ju extremt nära. Läskigt, det vill jag inte vara. Mitt eget ans. Tänk om man står där och firar och
du
sjunger.
Du syns i Liverpools egna Inside Anfield-produktion.
Klipp ut det och skicka det till mig, är det så gullig.
Ja, det är faktiskt väldigt kul. Ja. Men Samuel, det här är alltså ett moment då. Det är Svanen som är upphovsmakare till momentet och det är enkelt. Plocka ut någonting bra som har skett under veckan och någonting som var mindre bra. Mm. Enkelt. Och det är Alkemos tur att göra den här veckan då. Så
du får bestämma. Ska vi börja med bra eller dåligt?
Börja med det bra så avslutar du med det dåliga.
Mm. Nej, jag vill lite tvärtom.
Nej, men jag det har ju varit ett jävla, får man ändå säga, supporter, vad fan säger man? Supporterkulturs diskussion i Sverige den senaste tiden. Där det är, ja men så här, det är svårt att gå in i den här diskussionen och prata om något nytt. Vi har laultyper på ena sidan, vi har andra personer på andra och blir ofta ganska mycket pajkastning. Jag ska inte välja att gå in på det här perspektivet. Mm-hmm. Så jag väljer att jag ska hylla en person som har enligt mig breddat den här diskussionen och ser det på ett väldigt nyktert sätt och lyfter ett perspektiv som jag tror inte många tänker på. Så Kalle, släng upp ett litet collage här. Och det är alltså IFK Norrköpings SLO, Fredrik Nilsson, som blev känd när den här situationen hände förra året. Det var en Norrköping-supporter maskerad som sprang in och skulle ge sig på Häckenspelare när de firade ett mål. Och Fredrik då brottade ner den här supporten och han vart såklart avstängd, vilket han såklart ska bli. Men det Fredrik gör här är att han pratar om ja, men att man ska kunna förlåta, att man måste se att det finns personer bakom de här människorna som gör fel agerande. Och han pratar här bland annat att han har varit avstängd i 1,5 år nu, men att det är få människor som har varit på, vad fan heter den ens, Platinum Cars Arena. Att han har varit med i TIFO-grupperna, han åkt på bortamatcher, han sätter sig på en pub bredvid och ser och lägger liksom hela sitt liv på Norrköping. Och att han begick ett misstag och har varit villig att betala för brotten. Men indirekt att han, jag rekommenderar alla att gå in och läsa hela tråden av Fredrik. Fredrik har också en historia i den här kulturen och pratar om att han själv har varit där och liksom hittat en bättre bana i livet. Men att IFK Norrköping tillsammans med SLO och så vidare har dragit ner, för det har gått 2/3 av hans straff som man skulle få på 2 säsonger. Så att han, jag tror att det var nu mot, när fan var det de mötte i onsdags när Norrköping mötte Helsingborg hemma, så var han på plats för första gången på över 1,5 år. Jag tycker det här är jävligt fint att man får, ja men det nämns inga namn, men att man får ett annat perspektiv och att det bara inte är huliganer som begår sådana här saker. Att det finns människor där bakom som bryr sig väldigt mycket om sina klubbar. Mm.
Så den här supporten som sprang in och sa mot Häcken.
Ja, exakt.
Vad var supportens mål med liksom planstormningen?
Ja, exakt.
Han skulle ju, det ser ju ut som att han är på väg att ge sig på en Häckenspelare. Och vilket såklart är jätteoacceptabelt.
Det är ju ganska allvarligt.
Det är jätte, jätteallvarligt, och Fredrik brottar ner honom innan, så inget hinner ju ske som tur är. Men just den här saken att ja, men alkohol inblandat, man, alltså så här, alla kan få, alltså så något fel kan ske, men att man ändå måste kunna förlåta och gå vidare, och att man kan få jobba sig till förlåtelse och vara på plats. Jag tycker ändå att det,
hur ska man stävja det så att inte den här personen gör samma sak igen då?
Alltså det där är en jättesvår diskussion. Alltså så här, jag
köper ju liksom att man ska kunna förlåta och det, det som du pratar om. Men var det förra året eller?
Ja, jag tror det.
Så var avstängd fram till senast?
Eller var det, det kanske är 2 år sedan, jag vet inte exakt.
Vad fick dansken som sprang in mot Sverige?
Fyller dansken? Ingen aning.
Du har väl avstängd många år?
Det är såhär, absolut, kanske... Ja, men så här, fint att
alltså, det här är bara ett exempel. Alltså, jag menar i stora planet just så här, att man får liksom, man breddar perspektivet liksom, att inte bara ser folk som huliganer och folk som bränner bengaler som liksom, alltså ligister.
Ja, men det är så här, jag tycker personligen liksom så här, vi säger att han hade släppt honom, han hade sprungit in på planen och smält till någon häckespelare, alltså vad fan. Alltså då, man kan inte skylla liksom på alkohol eller såna grejer, men han hade gjort. Nu var det tur att någon stoppade honom. Men för mig liksom att han ska få ett straff på 2 år och någon så här, ah, men du får komma tillbaka efter 1,5 år för att du har uppfört dig bra och du har följt Norrköping på puben utanför och du är med och gör tifon innan. Det skiter jag fullständigt i. Alltså jag personligen. Om han hade gått dit och smält till den här spelaren, då ska han, så många år som straffet är, så många år ska han vara, ska vara
så borta. Så funkar det inte i Sverige som land överlag. Du kommer ju ut ofta efter 2/3 av ditt straff, även i fängelsen och sådana saker. Så varför ska du vara annorlunda här?
Ja, men alltså, om jag säger det, sitt kvar hela ditt straff. Så kan man, då kan man börja diskutera hur långa straff man ska ha. Alltså, planstorming när laget har vunnit SM-guld, absolut. Men vi hade ju samma sak, jag tror det var Djurgården och Syriska där någon gång, när de smällde till en spelare när de stormade planen. När det var, och då hade de ju vunnit. Så det där, det är inte okej. Och sen om man har några, alltså, alkohol i blodet eller vad som helst. Alltså det spelar ingen roll.
Har sagt att det är okej heller.
Men Fredriks perspektiv, som jag har läst i någon tweet där, att supporterna är en tillgång och inte en belastning för klubben. Och att efter sådana här typer av situationer så kan det ses som att det är en belastning för klubben. Men att om man använder dem på rätt sätt och att man liksom ser till att de kommer tillbaka med någon form av rimligare sätt att bete sig på. Hur man nu ska kunna... stävja det återigen. Och det är väl det som är det viktigaste.
Exakt, och Fredrik pratar är att, ja, men att klubben har varit bra på det här. För att ofta känslan är att svenska klubbar vill bara, ja, men stänga av. Och man jobbar aktivt för att få bort den här typen av supportrar som bidrar med en levande supportkultur i Sverige. Men att IFK Norrköping har gjort ett väldigt bra jobb att samarbetat och
men vi har pratat, det har varit mycket diskussion om den här supporterkulturen och så här. Man kan prata hur mycket man vill, men liksom kasta bengaler på en annan klack eller springa in på planen och ska slå en spelare, det har ingenting med supporterskap att göra. Och där, när hela diskussionen har varit att man kan inte få det ena om man inte får det andra, nej, men åtminstone om man catchar den här personen som gör det, ta han och kasta ut han. Det är inte mer än rätt.
Och det har han ju blivit också.
Ja, men 1,5 år egentligen. Okej, nu hann det inte hända. Så jag säger så här, okej, det här kanske, men det finns, hela grejen är att man ska kunna förlåta någon som uppför sig bra, som har gjort något dåligt på arenan, och man kan få komma tillbaka tidigare om man visar good behavior och sådär. Det är svårt att se liksom, om de fångar någon som drar upp en bengal och kastar in den i någon annans klack. Mm. Fånga honom, det är, alltså, 1 år, det är ingenting. Det är ingen avstängning alls. Och då ska han få komma tillbaka efter ett halvår för att han är med i TIFO-grupp och sköter sig fint. Jag är inte helt enig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men...
Vad tänker Samuel då, förutom att du har hittat lite papper?
Ja, den penna gick sönder där i mitt helt. Men nej, jag tycker att om han har visat på gott beteende så ska man alltid få en annan chans. Men skulle han bete sig så här en gång till, så tror jag att man får ta bort dem från liksom, det längre perspektivet. Men jag tycker att det är fint att de har jobbat med honom, att han då har försökt hitta liksom sig själv utanför och jobba sig igenom för förlaget. Jag tycker att det är fint. Man ska liksom på något sätt kunna rehabiliteras från dåliga idéer och sånt där. Tur som också blir på att ingenting hände. För att det får absolut inte hända på plan. Men att han får komma tillbaka som han sköt sig och jobba sig igenom för klubben eller för TIFO-gruppen, jättebra. Men det är min uppsikt i det hela. fint att han får gå på fotboll igen, men det är klart att han måste i så fall kanske inte, om det är just alkoholen som har problemet, kanske inte ta alkohol i kroppen då när han är på fotboll.
Det var spekulativt om man ska säga. Så.
Ja, jag har ingen aning heller. Men jag
hade varit konstigt att... om man springer in och ska klappa på en motståndarspelare om man är nykter.
Ja. Nej, men
det var en spekulering.
Ja. Men jag tänker bara att man ska försöka hålla sig så. Men ja.
Men oavsett vad ni tycker och liksom mitt upplägg, in och läs Fredrik. Ni ser vad Fredrik 011 understreck på Twitter. In och läs.
Han gör något bra. Han vill förklara för alla liksom varför den här killen får komma tillbaka tidigare och så vidare. Och det finns något fint i det. Han vill liksom alla väl och han får väl ta på sig lite om den här killen gör någonting mer igen. Men bara om vi går till den här supportergrejen som ändå har varit, att man inte kan få det ena med det andra, då tycker jag ändå att nej, det kanske finns några som vill gå och mötas på läktaren och slåss och göra dittan och dattan och de är en del av hela supportergrejen. Men, catchar man dem så ska det inte vara någon form av lindrigare straff eller hit och dit för att det enligt vissa ingår i en supporterkultur eller att du kan inte få det ena med det andra. Straffet ska vara hårt och det ska inte finnas någon återvändo. Vill du göra det ena som du vet inte är bra, då får du smaka kakan också. Det är, så tycker jag i alla fall. Så visst, gå och slåss på läktaren och, alltså, om det är det du känner för. Men åker du fast, då ska straffet vara hårt. Finns ingen, jag gick och målade lite tifo och komma tillbaka. För det sänder ju fel signaler. Mm. Åtminstone om du ska göra skit, få ett hårt straff. Sen kan vi prata om allmänt straff i Sverige som är under all kritik, men var samma sak på, ge dem ett hårt straff. Mm. Det ska ju svida att göra fel på läktaren. Och
det har det gjort.
Det här var då Sometimes Maybe Good. Ska vi se vad du har på Sometimes Maybe
fan,
Shit.
Negativt till brev.
Exakt.
Hur fan blir shit nu?
Ja. Alltså det är lite platt fall här, för vi har ju redan snubblat in på den här diskussionen. Men jag har gjort ett gräv här. Ett ganska enkelt gräv. Men ett gräv.
Det ska.
Ja, jag grävt.
Fel igen om man får ramla i spelet.
Ja, jag vet. Jag kände den.
Att
jag har valt Benzema, jag har inte valt den bilden. De där två har jag valt för att jag tycker att det är de två exemplen som tydligast sticker ut. Och de råkade spela i Real Madrid när det skedde. Nej, men i alla fall. Senaste 17 åren så har 12 av Ballon d'Or-vinnarna antingen vunnit Champions League eller ett nationellt mästerskap för sitt land. Och vi har ju pratat om det lite här, hur mycket ni tycker att Champions League ska spela in i det här. Men jag tycker ju att, ja men typ om vi bara tar ett praktexempel från den här säsongen som är. Så är det ju att Mané vinner en straffläggning över Salah. Är Mané en bättre fotbollsspelare för det? Nej, det är han inte. Gjorde han en bättre säsong förra året? Nej, det gjorde han inte. Ska en straffläggning i ett afrikanskt mästerskap göra att Mané kommer, vad kom han, trea? På Ballon d'Or-listan. Och Salah...
Tvåa.
Ja, tvåa. Jo, det gjorde han va?
Vem?
Mané. Och att Salah kommer fyra. Jag tycker inte det. Och det här är praktexemplen. Modric gör ett väldigt bra mästerskap där. Han vinner även Champions League. Men att säga att Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi inte är en bättre fotbollsspelare 2018 än vad Luka Modric är. Än vad Luka Modric är, det är direkt felaktigt. Att Fabio Cannavaro var världens bästa. Sen är det så här, mittbackar, det är väl fint att en mittback vinner. Jag tycker exempelvis att Virgil van Dijk ska vinna när Liverpool tar Champions League mot Tottenham 2019. För jag tycker att han är extremt duktig där. Men jag tycker överlag att man går för mycket på de här titlarna. Jag tycker inte att en titel avgör vilken fotbollsspelare som är bäst i världen.
Det svåra är ju bara... Jag kan hålla väl med i någon slags miniform. Att så här, ja, det är klart att det är svårt när man har min titel. Men det som det blir, man rankar väl spela statistik plus titlar. Alltså det blir så svårt att det blir en subjektiv åsikt. Okej, vi alla kan se att Axel kanske tycker att Messi är den bästa fotbollsspelaren, om det är enklare. Om du räknar liksom mål, assist eller teknisk funktionalitet, dribblingar i hög hastighet. Han kan göra saker som väldigt få kan. Men då blir det någonstans ledat till en slags subjektivitetsidé. Så här, jag gillar spelare som är tekniska, eller jag gillar spelare som är bra på att... Eller typ, jag gillar Van Dijk, jag gillar hårda försvarsspelare. Han ska inte bli förbi. Alltså, det blir så subjektivt annars. Mm. Man måste väl ha några slags ramar. Att så här, om det då blir spelarstatistik, oavsett om det är att du är extremt duktig defensivt eller offensivt, och sen titlar, det blir något att förhålla sig till, tänker jag.
Det är ju det som är grejen, att det blir någonting för oss till. Att det är liksom för att ha någonting som är mätbart, och då går titlarna såklart. Men däremot håller jag med dig om att det känns ju aldrig som att den listan är de bästa spelarna. Alltså man upplever inte att det är kanske de bästa fotbollsspelarna idag, utan de har haft det bästa året. Och mitt förslag, vi pratade om det här mycket under fotbolls-EM 2021 när vi satt i den här studion. Och då hade jag ju ett förslag på att man kunde ju försöka skapa någon form av pris där det är den som varit mest värdefull för sitt lag. Och så kan man också få rösta på vem tycker du är den bästa spelaren
de för föregående år. De bästa spelarna spelar väl i de bästa lagen. Det borde de ju göra, eller hur? Och sen, jag tycker på något sätt att det är klart titlar måste väga in. Och framförallt Champions League som är det största vi har på klubblagsnivå. Sen är det ju också vad spelaren helt och hållet har bidragit med. Alltså till att man har tagit de där titlarna.
Men många hävdar ju exempelvis, nu vann han inte. Men många hävdar ju exempelvis att Wesley Sneijder skulle ha Ballon d'Or 2010 efter deras trippel.
Och det är så här, 2011 kanske?
Nej, 10 var det. Och det är så här... Ronaldo och Messi var ju bättre. Och nu kom de ju före. Men, och samma sak med mästerskapen. Messi vinner Copa America. Han tar den. Ronaldo vann väl när de vinner 16 exempelvis. Men då tar han i Champions League också.
Sättet var ju annorlunda. De har ju ändrat på det också. Det var ju larvigaste systemet.
Det är som nu. Säg att en spelare är bra i VM. Och för sitt lag till. Säg att Mbappé vinner Liga... är skaplig.
Jo.
Och sen vinner VM och kanske är helt okej. Okay, men han leder liksom Frankrike som han gjorde senast. Haaland, jag håller ju Haaland som bäst i världen just nu, den säsongsinledningen han är.
Ja, men Norge kommer aldrig vinna.
Men kan Haaland vinna när han inte spelar VM? Man ska ju, alltså, det ska ju vara den bästa spelaren.
Absolut, det tycker jag också. Men det är därför jag sa innan med Mané liksom, att jag räknar inte AFCON så jävla högt. Alltså, det finns ju fotbollsspelare. Hur fan ska... Alltså Zlatan han var så bäst, eller som det är nu, Haaland nu. Man kan inte räkna in landslag. Man kan inte göra någonting åt vart man kommer från, vilket land och hur dåligt det landet är på fotboll. För då kan man ju säga så här, fan Messi han borde göra mycket bättre i Argentina varje år. De har hur bra lag som helst.
Om typ Haaland ska vinna Ballon d'Or, då måste han ju för det första vinna Premier League, vilket han förmodligen kommer göra i år. Han måste vinna Champions League också, för det har ju inte sitt gjort med han är värd att vinna Champions League. Jag tycker även att det är meriterande att han ska ta Norge till ett mästerskap, med tanke på att kollar man på Sveriges EM 2012, det är inte så att det Zlatan gör och få det laget till 2012 är så mycket bättre än Norges nu. Norge har en bra generation.
Alltså det var ju förra året som han misslyckades
med att ta dem. Men jag tänker mer, nu är det väl
Jorginho nämnde ju någon där, Wassberg.
Svanen tyckte att han var bäst i världen. När Italien vann EM och Chelsea vann CL så var ju Jorginho skulle vinna Ballon d'Or enligt Svanen.
Men det är
ju löjligt. Det är ju den grejen som det har varit.
Han kom väl topp 5 typ?
Han kom ju högt upp.
Ja, och ja, alltså ingen bryr sig heller om ens kommer 5 om man ska helt ärlig. Eller? Alltså allt förutom etta, kanske 2 är såhär, ja. Skitsamma.
Nej, vi kommer inte ihåg om man är kom 2 eller 3.
Nej, exakt. Det är det jag menar. Mm. Så att det spelar så...
Alltså, jo, jag vet. Men jag menar...
Ja, nej, men det är ju så. Alltså, det där tror jag att det blir lite så här... Okej, okay, vi försöker upprätthålla någonting. Han kommer 3 eller om han kan komma in. För att ingen bryr sig. Han kommer ändå att vinna. Han är inte tillräckligt bra. Alltså, han ska ju knappt starta i Chelsea. Han är inte en bra fotbollsspelare idag.
Får jag göra ditt jobb?
Gör det.
Ska vi gå vidare?
Jag tänkte faktiskt precis att vi skulle göra det. Det kändes för i och med att vi också har fastnat i diskussionen. Den här diskussionen har vi dels berört förut och sen så har vi pratat lite om det redan idag.
Och det var ju lite pissigt när jag hade tänkt där och sen kom vi in på den innan. Så det var så här, ja.
Men vad ger ni för betyg till Alkemo? Sometimes maybe good, sometimes
maybe shit. Vad är det, en 5-plus-skala eller vad är det?
Ja, 5-plus. Mm.
Nej, men alltså, det är klart att det är det blir ju lite som när vi, som du såg Jalka inne på. Vi diskuterade ju Ballon d'Or, vad är det, en halvtimme nästan innan, och det blev diskussioner. Så att vi hade redan avverkat
det. Det kan man inte räkna med.
Men, såg ni Messis mål igår?
Men 2-3+. Nej, men fan, kolla på den där skiten.
Men alltså, kolla på målet. Det är ju ett ruskigt mål de gör, PSG. Det är klapp.
Han är på gång igen, va?
Som Messi dribblar
klippen. Vilka möter
de? Ajaxio. Ajax, det är det jobbigaste laget.
Vad heter de?
Bra.
AJACCIO, tror jag. Du vet ju vilka det är.
Ja, jag vet vilka det är. De är vit-röda i flaggan. Eller vit och sen har de en röd, liksom ett kors på, typ med så här gubbar.
Det kommer i chatten säga att jag bara kan
planera igen. Kanske att det är Ajaxio. Ingen aning.
Ja, jag vet inte heller. Men...
Sorry. Du vet inte vad det är för lag.
Aldrig sett det.
Men... Jag kommer följa inte ligga jättenoga.
Vi får väl ändå vara överens om att det är lite... Alltså, vinner de här Ajaxio över Häcken idag? Jag vet inte. Alltså, vad har det blivit PSG Häcken? Jag förstår vad du menar. Det är ju... Att mäta Messi små mot dem är inte...
Vad fan ska han göra? Det är ju den liran spelare.
Varför gör han det? Han är pisstrist.
Sometimes maybe good borde varit att Holland förbjuder plastgräs på 2025.
Jag är så jävla trött på den.
Ja, verkligen.
Jag är så jävla trött på den.
Vi diskussion där och så kan chatten hata med oss för Sabri hata med också. Sabri, den här säsongen som var i Superettan, eller nästa år, vad vi nu än spelar och vad jag nu spelar, Så följ med och kolla på de här gräsmattorna vi spelar på i svensk fotboll. Och säg om du vill ha dem över hela landet. Och säg om du hade tyckt att allsvenskan var underhållande då. För att det är under all kritik vad vi spelar på. Jag säger det, J-Södra. Det är den enda gräsplanen i år som har varit bra vi har spelat på.
Kolla Gamla Ullevi när var matchen i söndags.
I Göteborg och Malmö.
Alltså, då ligger inte det cash på det.
Och vi spelade ju på Gamla Ullevi i typ augusti, juli, något sånt.
Malmös, det var inte bra då heller. Malmös matta mot Djurgården nu när de körde hybrid.
Den såg fett bra.
Den såg otroligt ut.
Ja, de har ju nytt. Nu. Jag har aldrig spelat på Elenda så jag har ingen aning. Nej. Men de mattorna, nu spelar ju i och för sig Sveriges näst högsta serie. Då ska väl mattorna vara som kvaliteten här. Ja. Och den är varierande. J Södras matta är jättebra. Alla andra gräsplaner vi har spelat på är under all kritik.
Ja.
Va?
Ja, men Leachen. Du vet. Fastgräslirare. Det låter ju så här.
Örensvall, vi var där tidigt. Den var för dålig då också.
Arvid,
den hybrid bra. Kan dock vara en lösning.
Vi kör då hybrid och den är grym. Den var grym. Den var grym.
Helgens höjdare. Det ska ju spelas fotboll idag och imorgon. Och det ser vi här på vår grafik. Premier League, Seriala Liga och Allsvenskan. Häcken, Malmö, söndag 17.30.
Det är... Tråkigt med Allsvenskan. Alltså, det var ju förutsättningar för att...
Att det skulle bli, kunna att det skulle kunna bli dramatik.
Nej, men det...
Nej, alltså, om Malmö skulle vinna den här matchen och så vinner Djurgården mot Sundsvall, då har vi ju lite dramatik i alla fall. Men det får vi se. Chelsea mot Manchester United. Samuel.
Ska jag säga vad det blir?
Ja.
Chelsea vinst. Potter.
Alltså, du har pratat om att ni var så himla bra mot Tottenham.
Såg du matchen?
Jag såg andra halvlek.
1-0, 1-0 känns det blir det.
Nej, såg andra halvlek. Men grejen är så här att... jag tror faktiskt det kommer bli en väldigt underhållande match. Det är två... Ja, men som Kalle snackade om förut, två nya tränare i det här mötet. Manchester United har extremt svårt historiskt sett på Stamford Bridge. Och man ska inte underskatta. Jag tycker ofta känns som att de här matcherna mellan Big Six-klubbarna i år, att det blir mer och mer fördel till hemmalaget. Varför vet jag inte. United har mött tre lag på hemmaplan, tre vinster. Mött City på bortaplan, pulveriserade.
Liverpool slog City på Anfield.
Arsenal slog Spurs på Emirates. Arsenal slog Liverpool på Emirates.
Har något topp 6-lag slagit något annat på bortaplan?
Nej, jag tror inte det. Chatten får hjälpa mig, men jag tror inte det. Chelsea spelar 2-2 på Stamford Bridge mot Tottenham. Bland det värsta rån jag sett. Chelsea var helt överlägsna. Så det med historien tror jag att United kommer få väldigt tufft i den här matchen. Sen ska jag säga att det ska bli intressant att se hur de formerar mittfältet. Christian Eriksen hoppade in sist, var missade Newcastle på grund av skada. Fred var enligt mig bäst på plan. Och,
jävlar vad du hyllar för Fred.
Ja, det är helt sjukt. Ja. Alltså Fred.
Niklas B frågade vad jag tyckte. Jag har missat det. Nej, men grejen om man, så här, om man tar den taktiska förändringen han gjorde mot Tottenham var att han vågade spela Casemiro en ensam sexa med både Fred och Fernandes som åtter. Vilket ja, men som vi har behövt. Eriksen har ju legat väldigt djupt ner tillsammans och när Fred och McTominay spelar där, de kan ju inte slå en passning. Fred kan ju pressa, men så det hoppas jag att han vågar göra. Och Chelsea, ja, vi vet inte riktigt hur Graham Potter spelar. Han fick ju frågan av Thomas Frank innan matchen i Amazon Prime.
Intressant, det var intressant.
Ja, men att just att de stod bredvid varandra, det rekommenderar vi. Vi la upp den på Big Six Twitterkonto. Så kika på den intervjun innan matchen när de intervjuar varandra, för det var ett nytt take som var jävligt, jävligt häftigt. Men
det var grymt.
Att han, Reece James är borta, han, Aubameyang och Sterling spelar varannan match typ. Det är fyrabackslinje ibland, det är fembackslinje ibland. Så ovisst, man vet inte riktigt vart man har Chelsea. Men som Kalle sa förut, de är starka på hemmaplan under Potter.
Mm. Ja, jag hoppas ju bara att det blir lite som, fan, nu kommer jag ut. Folk tror att jag hatar United, det gör jag inte. Det är bara kul när jag kommer sitta i studion. Det blir intressant att se om nu var det, vad var det första matchen av säsongen när Brighton mötte United. Mm. Men om Ten Hag då har, men dels studerat den matchen, men dels studerat Potters andra matcher, för han är väl svår att läsa, I guess, med att han byter så mycket formationer. Hur den matchen i matchen blir med att träna tycker jag är intressant. Med tanke på att båda är ju väldigt taktiskt inriktade.
Många som skriver att Trent är bänkad.
De snackar ju bara skit.
Men folk skriver på Twitter att han är där.
Va? Mm. Hur fan vet de det?
Jag vet inte.
Det brukar läcka ut lite innan. Men vi ska också hälsa Harry lycka till. Harry som har gnuggat på i kontrollrummet idag under dagens sändning. Han ska ju åka till Åtvidaberg nu.
Kopparvallen.
Till Kopparvallen.
Där har jag spelat. Den bästa gräsmatta jag någonsin spelat på. Alltså innan det vart
konstgräs. Konstgräsplanen där var också
spelade en Division 5-match i vad fan heter det? Strålkastarljuset. Strålkastarljuset, en, ja, men typ en vardagsköld. Och mäktigt. Det var riktigt fett.
Mm. Ja. Men Harry ska ner till Åtvidaberg och kolla på Åtvid mot Gais. Mm. Och Gais kämpar ju för att ta sig upp till Superettan. Mm. Så förhoppningsvis så Gais kliver upp till Superettan då, och så hoppas vi att BP hoppar upp i Allsvenskan. Så det gör vi. Mm. Jo, ni är med på det. Mm. Har du hälsat honom lycka till, Sabri?
Harry? Ja? Nej, kommer jag inte göra.
Okej. För att?
Nej, skit väl i Gais.
Jo, men skiter inte i Harry?
Ja, men alltså, vet du vad? Ska jag vara ärlig?
Behöver du ändå tänka lite.
Gais i division 1 har varit den skönaste Harry jag har sett.
Sorry, Gais.
Gais i division 1 har varit den trevligaste, skönaste Harry jag har mött i mitt liv. De ska ligga där. De ska vinna några matcher. Harry är glad. Superettan ligga sist, förlorar varje match. Kommer ju vara värsta grin-Harry här. Så, division 1. Gais, Harry trevlig. Jag tar det.
Ja. Men får jag bara fråga dig med Casemiro. Jag kommer ihåg att när vi surra förra året, när Varann lämnade, att du var skeptisk att han var slut.
Men jag var ju superpositiv till Casemiro.
Du har varit
det? Jag var det när han kom, så jag fick en hel värvning. Alltså, jag trodde ju att han skulle få större förtroende initialt. Jag har ju sett Uniteds matcher såklart. Jag har också sett de här tekniska misstagen han har gjort när han tappar boll mot Everton. Samtidigt som han slår bort bollen, vinner den, slår till Ronaldo. Jag har sett allt det där. Jag tycker inte riktigt att han kanske än har byggt de relationerna och varit så bra som jag tror att han kommer och kan vara. Men jag tror fortfarande att det är en supervärning. Dock så är jag lite tveksam till att de har spelat två sittande. Han är ju ensam att ställa där ensam och två framför sig.
Det var häftigt mot Spurs att det var hans bästa match hit.
Han ska ju såklart inte vara spelfördelare. Han var ju väldigt, väldigt duktig på sin roll i Real att bara lämna över bollen till Kroos och Modric när de kom ner. Men jag tror att ju mer matcher han får med det här United, ju mer bygger relation, tror jag att han kommer vara grym. För att han är... Jag tycker han har några 3-4 år kvar som är riktigt, riktigt bra. Mm.
59, 55, 56, 57, 58, 59, 12, 00.
Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG.